Ja, men hej och välkomna. Det här är nördigt. Episod 490.
Ja.
Och
snart slut.
Ja, för säsongen i alla fall. Två avsnitt kvar tror jag. Men det kommer till. Det händer lite grejer nästa avsnitt, men det kan vi ta. Det kan vi ta när vi är klara, som du har hört också. Mats är här idag.
Ja, för en gångs skull.
Just det, Tove skulle varit här också, men hon fick förhinder. Eller så var det bara lite sol.
Sol, ja just det. Ja,
så uteservering lockade mer.
Glass i solen.
Ja, precis. Glass.
Starköl kanske.
Ja, Tove dricker, äter inte glass i solen.
Jo, det gör
hon. Ja, men det gör hon, men jag tror inte hon dricker öl. Jag tror inte hon dricker öl heller. Idag ska vi prata lite. Jag har redan nämnt Murderbot, eller jag har nämnt det, men du har ju faktiskt läst. Är det en bokserie, va?
Det är en bokserie som jag har läst allt som har gjorts. Det har släppts små gratisnuttar. Det har gjorts 4 eller 5 böcker nu.
Yes.
Och det, ja, jag har slukat det. Jag älskar det. Jag vet att Malin också blir om möjligt mer entusiastisk.
Är det så det är? Ja. Ja, men vi kommer dit. Och så ska vi prata lite spel också. Jag har lirat ett early access-spel. Det är egentligen mot mina principer, men jag ska försvara mig.
Äntligen kommer kolla på Lower Decks.
Vad har du börjat
bryta mot dina principer?
Nej, men det kommer jag aldrig göra. Aldrig någonsin.
Det är skitbra.
Och du har spelat Roadcraft.
Jag har spelat Roadcraft.
Är det ett mattspel? Skulle du beskriva det så?
Ja, det är definitivt ett mattspel.
Förbereder dig på en mattsäl då här lite senare.
Ja.
Det var Comic-Con i helgen också förresten. Var du där?
Nej, jag var inte där. Jag var i Örebro en dag. Sen jobbade jag.
Ja, nej, så Peter var där.
Ja, det hade varit kul, men jag hade inte tid.
Nej.
Det blir ju vinter som vanligt.
Precis. Det är just nu ett litet tips kanske till dig som går i tankarna så här: ska jag köpa en PlayStation 5 eller inte?
Det ska du.
Det kanske man behöver så där. Ja. Inte minst för
men
att
inte, köp inte en Pro, för det känns rätt meningslöst.
Men inför GTA i alla fall tänker jag kanske att man behöver en sån där rackare.
Ja.
Just nu då så är det något som heter Days of Play. Jag tror att det kopplas ihop med att ja, när det här är släppt, men som vanligt några timmar innan vi spelar in, så vi kan inte ta upp det nu, så är det här ett nytt så här State of Play. Det är ju sån här PlayStations, jag vet inte, montliga.
Men det är väl så här grej som de har typ istället för E3.
Ja, men de gör ju sånt här lite titt som tätt. Jag vet inte om det är månadsvis eller om det är kvartalsvis, känns det kanske rimligare som, för det är ju så moderna företag jobbar, man liksom, det är kvartalsmässigt. Men där de pratar lite om vad som ska komma här framöver. Men kopplat till det här då, så är det från och med då när du hör det här fram till den 11 juni så är det lite bättre priser då på olika PlayStation 5s. Och det gäller även i Sverige. En Slim Digital 1 terabyte kan man få för 5390. Och den är då alltså nedsatt, om jag har förstått det, från 5700 kronor. Så det är 400 spänn rabatt i alla fall. Det är 400 spänn. Det är ju alltid, någonting.
Par öl, om man dricker sånt.
Precis, beroende på vad man köper för öl.
Ja,
behöver inte vara jättemånga.
Kan vara en.
Nej, verkligen.
Man går på rätt ställen på Söder.
Och en Pro som, jag vet inte vad de kostar normalt, men den,
10.
Ja, 9 och 5.
Aha, ja.
Så.
Eller de kostar lite över 10, men med hårddisken och hela skiten tror jag skulle, eller hårddisken, Blu-rayen, så skulle det gå på strax under 1200 tror jag.
Så det kan vara tips då. Det pågår alltså fram till den 11 juni, sen är de här rabatterna över.
Fan, jag är rätt nöjd att jag prickade en rea i höstas och köpte min vanliga Slim för 6000 spänn.
Okej, okay. Men det är ju ändå lite billigare nu då.
Ja, nu är det lite billigare, men ändå nej, det var ju alltså, det var inte digital, det var ju det vanliga.
Ja, men är inte det den här, jag kan inte de här.
Det är den som inte har någon Blu-ray.
Okej.
Okay. Det går att köpa en Blu-ray till, men den kostar typ 1000.
Men varför ska man ha en Blu-ray till för? Man köper väl allt via PlayStation Store ändå?
Jo, men jag har ju gärna Blu-ray-spel till PS4.
Jaha, du tänker så. Ja, men går det inte och... Kan man inte ladda ner dem via då, med någon så här CD-key eller något? Funkar inte det längre?
Det vet jag
så kan man göra på Steam.
Jag har inte provat, men
jag
inte
har ju addat spel i mitt Steam-bibliotek för att jag hade de fysiska kopiorna och de såldes på Steam och kunde göra det via CD-keyn liksom.
Ja, det går säkert, men det var jag tänkte bara att ja, men vad fan, jag vill ha en Blu-ray-spelare, varför inte? Någon gång kommer jag kolla på en Blu-ray.
Mm.
Jag har ju ändå 3 stycken eller vad det är.
Vi har en Blu-ray hemma, har vi. Det är Sunes sommar. För det är min sambos favoritfilm. Det är den enda vi äger.
Jag har någon tysk misärfilm, tror jag.
Ja. Alltså. Tysk misärfilm. Är det porr bara?
Nej.
Okay. Nej. Jag måste fråga. Och det har varit så här Dragon Quest Day också. Legendariska, ja, men typ JRPGs får man väl egentligen kalla dem.
Mm.
Som kom början av 80-talet, de två första spelen. som alltså är drygt 40 år gamla nu då, kommer i så här remasterade versioner. Och 30 oktober.
Vänta, 80-tal är ju inte 40 år sedan igår.
86 är väl 39 år sedan.
Usch.
Ja, jag vet. Och ja, har väl allt sånt där som en sån här remake ska ha. Så det är alltså Dragon Quest 1 och 2 i HD remakes. De dyker upp här alltså 30 oktober. Det är multiplattform på de här också.
Har ni de här möblerna som...
Va?
Dragon Quest är väl en av de här droppformade möblerna som man kan... Slimes heter de, va?
Oj, ingen aning. De finns väl med i varenda JRPG, tror jag.
Ja, det kanske de gör nu. Men jag tror att Dragon Quest...
Ja, var det de som var först med dem kanske? Ja, okej. Ja, jag vet inte, jag har nog inte spelat de första två. Jag var lite för ung då, men de senare spelen i spelen, de har väl varit en sån här serie som det är högt och lågt.
Alltså jag har inte spelat något av, jag har spelat så här spin-off-spel med slimes liksom.
Ja. Men du är inte så JRPG-kompatibel heller. Du har väl knappt spelat Final Fantasy 7 liksom.
Nej, det var ju för att Tove tvingade mig.
Ja, just det. Ja. Det är också helt sjukt. Det är sjukt. Du har inte spelat Night Rain förresten?
Nej.
Som kom här nu, alltså Elden Ring.
Nej,
jag får till ljumna recensioner såg jag.
Jag gillar inte Elden Ring. Jag tycker det är för...
Nej, jag är för dålig gamer.
Ja, det är egentligen anledningen, men jag säger att det att
ja, nej, nej, vi
inte
gamla,
behöver vara så här svårt.
För gamla helt enkelt. Ja. Jag vet inte om det här heller är kopplat till liksom just att så här, det går inte jättebra kanske för superhjältefilmerna just nu. Det är inte den här totala hypen som det var för några år sedan. Till och med Disney har ju tagit bort filmer och ändrat om i sina release-kalendrar och hej och hå. EA har också lagt ner det här Black Panther-spelet som de har hållit på och utvecklat under en längre tid. Man har också lagt ner hela studion. Men det här är väl också kanske kopplat till dels det, men också att tv-spelsvärlden ju har på... Liksom, det har ju varit ett stålbad som fortfarande är liksom pågående, men kanske inte riktigt i samma nivå. Och EA har ju inte gått jättebra heller.
Nej.
Sådär. De senaste åren. För den som satt och väntade på det så blir det ingenting av det.
Det är bara att de släpper nytt The Sims och badar de i pengar sen.
Ja, det kommer väl ett nytt FIFA här också för att ja, liksom hoppa upp och ramlar in lite pengar på... Liksom.
Ja, när ska de släppa ett nytt The Sims? Jag menar, jag höll ju på... spela in så och liksom insåg att det här är The Sims fast bättre och EA har inte uppdaterat The Sims på 10 år liksom.
Men är det inte ett nytt på gång?
Ja, jag kanske,
kan
det är väl
ingenting om det här.
Planer.
Jo, men The Sims 5 har vi inte nämnt det här?
Vi har nämnt det, men det känns
ja,
som
precis.
Vi har inte sett någonting.
Det är det här Project René eller vad det heter. Och Maxis sitter på det. Nej, men det är väl också så här, tänker jag, att alltså det är så mycket features som måste finnas i ett The Sims 5
ja.
När de släpper det.
Jo.
Så att, för att annars finns det inget incitament för liksom The Sims-fansen att köpa det.
Nej.
The Sims känns också som alla andra den här typen av typ här mobilspel, att det är liksom 5% utav användarna som man tjänar alla pengar på.
Ja, så valarna.
Det är så. Ja, men det är en sån grej. Ja. Det är samma
fenomen som Farming Sims som faktiskt släpper vartannat vart tredje år. När det kommer ett nytt så är det ju mycket bättre än det förra. Men folk hatar det därför att det förra har ju liksom fått 2 eller 3 år av moddar och expansioner och är nu fantastiskt.
Mm.
Så liksom de jämför fullmoddad liksom fet version av det gamla med det nya som egentligen är bättre. Men...
Och EA har väl varit väldigt duktiga på just det här. Det är väl så, det har ju varit deras affärsidé. Sen om det är bra i förlängningen, det kan man väl diskutera. Men hela den här liksom årsbasisspelen har ju varit deras grej liksom.
Ja.
Med alla deras, om det nu är liksom shootersna som de har med typ FIFA-spelen eller alla egentligen sportfranchises de har som kommer varje år, det är ju väldigt få, det är ju liksom vart fjärde, vart femte år det kommer några stora nya features, annars är det ganska mycket samma, det är små
ändringar.
Ja, det är
liksom nya tröjor.
Så det ska kännas lite fräscht och sen är det bara så här för alla som har lagt en bappeljard på liksom kort i online-läget så bara, ha sorry, det gäller inte längre, det är bara att börja om. Nej, det här är inte gambling till barn, nej. Det här är ju låtsasvaluta om man köper kort. Det är ju inte samma sak.
Känns lite som att EA uppfann kasinospel för barn.
Ja, de var väl definitivt med och drev fram. Gjorde det stort i alla fall och populärt. Ja. Så är det väl. Lite mer intressant då. Det kom ju... det är intressant, men det i alla fall har kommit ett arbetsnamn nu i alla fall på den, det är väl ingen jättedold, en illa dold hemlighet kanske att CD Projekt Red håller på med en uppföljare till Cyberpunk 2077. Du gillar det, har spelat expansionen också va?
Ja, jag har spelat, jag är faktiskt inte klar med expansionen för att jag började spela igenom typ min fjärde genomspelning och hade då installerat expansionen.
Mm.
Och jag kom väl typ 2/3 genom expansionsdelarna och sen kom det en jävla massa spel förra hösten så jag hann inte spela klart. Nej. Jag ska gå tillbaka till det, men det är ett fantastiskt spel.
Uppföljaren då, som alltså går under arbetsnamnet Project Orion, har man nu sagt att det har gått upp in i någon sån här förproduktionsfas.
Ja, det betyder ju CD Projekt Red, så betyder det antagligen att det är 7 år kvar till
Ja, ja. Kommer det här spelet innan 2030 så är jag förvånad. Ja. De har också sagt att de har lärt sig en del efter då lanseringen, utvecklingen och framförallt kanske lanseringen utav 2077, som ju
var
allt annat än smidig. Det men de rättade väl till det?
Ja, det gjorde de. Jag hade ju tur, jag hade inte så mycket buggar och jag tyckte att det var bra för en start. Men
vad köpte du det till? Ju,
jag köpte till PC.
För var, jag kommer inte
men
ihåg hur det var.
Men jag tänkte köpa
det
på PS4 som jag hade då.
Var det konsolspelare? För det var ju några som hade det mycket värre än de andra.
PS4 var ju värst. Det var ju liksom
men det blev ju inte ens klart.
Det går inte ens att köpa till PS4 längre. För att, och jag tror att du faktiskt fick pengar tillbaka om
jag
du köpte det.
Jag tror att det slutade så också.
För det togs bort från PlayStation Store. PS5 är det tydligen fantastiskt till. Jag har nästan funderat på att köpa det på reda bara för att göra en 50 genomspelning. Men på PC är det ju enastående. Det är liksom, om du har ett bra grafikkort, jag har ett ganska bra. Så ser det helt fantastiskt ut. Det är kanske de bästa karaktärerna i ett, i alla fall i ett action-rollspel. Någonsin.
Ja, men man var väl väldigt duktiga på det också i liksom The Witcher, framförallt 3:an som ju är på alla sätt och vis ett mästerverk också. De kan det är de ju väldigt duktiga på.
Nej, men de gjorde skitbra spel. Det var jättetrasigt när de släppte det, men de fixar ju det. Och de gjorde en fantastisk expansion som gjorde helt nya grejer med spelet och det är liksom det är ett av de bästa spelen i historien nu. Även om det inte var när det släpptes.
På tal om The Witcher så visade man upp det. Det har varit någon så här State of Unreal. Alltså de har ju sin Unreal 5 som ju verkar vara något alldeles extra. Tydligen då så släppte man då ett tech-demo för The Witcher 4, också CD Projekt Red, som då är utvecklad i då Unreal Engine 5.6, som jag antar då är någon av de liksom senare mastiga versionerna utav det där. Och de visade upp då delar utav The Witcher 4 och det här såg ju mumma ut.
Alltså jag tyckte det såg helt fantastiskt ut. Men jag förstår ju att de har ju valt en liten, ett litet hörn av världen. De har gjort det så detaljerat de bara kan för att visa hur cool Unreal Engine är, men det såg helt fantastiskt ut.
Tydligen också här då så har de precis som för det här undrar man ju också när man såg GTA-trailen som såg väldigt vacker ut, där de sa att den var renderad från en PlayStation 5. Det är tydligen det här också.
Är det det?
Ja, så det är inte en monster PC som driver det.
Det förvånar mig inte i och för sig, för de förenderade sekvenserna ser ju fantastiskt ut, men även in-game när de faktiskt går runt i den här byn och interagera med folk såg ju otroligt bra ut. Det förklarar mig lite att de hade sin nya... för en gång skulle prata om inte så jäkla mycket AI. Det var ju skönt.
Alltså,
de pratar mer om liksom hur de sparar rendering genom att liksom så här, level of detail. Att träden längre bort blev pixlar istället. Men på nära håll så simulerar de varje bar och så här.
Men jag tror ju att alltså studios som använder AI på rätt sätt kommer ju kunna använda det för att göra spel ännu mer fantastiska, tror jag. Det finns ju helt klart potential där. Men sen är ju skräcken att vi har företag som EA, som vi har nämnt här, som ju förmodligen inte kommer att göra
EA kommer
det,
inte använda det rätt.
På rätt sätt. Det har jag väldigt svårt att tro i alla fall. De får väl, jag kan väl ge dem the benefit of a doubt, men jag liksom har väldigt svårt att se det. Du förstår vad jag menar i alla fall. Att så här, det finns ju ett hjälpmedel här som ju någonstans har liksom utnyttjad potential ändå.
Alltså om man kan använda det för att göra till exempel, vad ska man säga, självständiga NPC:er i ett rollspel som agerar inom vissa ramar. Det vore ju helt fantastiskt, men där är vi ju inte nu.
Nej.
Vi har ju inte AI i den bemärkelsen. Vi har ju någon form av vad ska man säga, någon form av avancerad chattbot.
Ja, men som är väldigt bra på att skanna en databas efter det du har frågat om.
Ja, men, som,
men du får ju inte ett svar. Svaret är ju aldrig bättre än frågan du ställer.
Nej, och svaret är ju alltid liksom... Svaret beror ju inte... Den svarar ju inte därför att den förstår vad du frågar. Den svarar med det som är mest logiskt att du skulle vilja ha baserat på texten i frågan.
Så och, liksom, och vad andra ungefär har menat.
Det finns ju ingen intelligens där. Nej, och den kan inte säga att den inte vet.
Nej.
Så den ljuger istället. Ja. Det är liksom
det finns ju potential
där. Det är lite
här.
Pinsamt att kalla det för AI det vi har. Ja,
men det man ändå vill är någonstans att så här, samma arbetsstyrka ska kunna göra så mycket mer med resurserna snarare än vad jag tror tyvärr att det kommer att bli i början, att det kommer att vara en mindre arbetsstyrka som gör någonting lika bra som det var innan. Ja, förstår du vad jag menar?
Eller sämre.
Eller sämre. Ja. Eller marginellt sämre, som man tjänar lite mer pengar. Jo, men det här men... såg ju otroligt. Det här kommer ju bli ett fantastiskt spel.
Ja, det såg jag vansinnigt bra ut. Sen...
CD Projekt Red har ju mitt fulla förtroende.
Ja, faktiskt. De har ju, alltså, visst, de har klantat sig, men de har fixat till det.
Ja, precis. Men också hur man behandlade den Cyberpunk-launchen visade väl också vad man är för företag någonstans.
Ja, men det var liksom inga ursäkter. De sa bara, okej, vi fuckar upp, vi kommer fixa det här. Mm. Sitt ner i båten, liksom. Och det gjorde de.
Och tidsnog så. De har ju sagt att det här inte kommer att komma innan 2026. Så
nej,
att
det visste du väl.
Vi är ju en bra bit norr om 27 här, tror jag, på det här, om inte till och med 28 innan det här är färdigt.
Våren 28 är min gissning nu.
Något i den stilen. Vi får väl se. Den som lever, får se.
Ja.
Det här, vi kliver in i tv-delen. Det här kom ju precis när vi hade spelat in färdigt förra veckan, jag och Niklas. Då blev det ju officiellt vilka då de här barnen blir som då kommer att axla de kanske största rollerna i den här kommande Harry Potter-serien.
Ja, just det.
Och det här är såklart, det här är ju inga människor man vet om överhuvudtaget. Men bilder
som jag spontant frågar förut.
Är det någon att känna?
Nej, klart inte är. De är sju.
Random sjuåringar som ska växa upp i den här serien.
Ja.
Man håller ju tummarna för att de här kommer att kunna ha normala, produktiva liksom, liv när det här är färdigt. Och att liksom, de inte fördärvas av det här.
Men originalbarnen, det gick ju ganska bra för dem.
Det har ju gått väldigt bra för dem.
Ja, det är ingen av dem som
verkligen
har klickat ur helt och börjat knarka.
Det var lite sidokaraktärer där som det har gått lite sämre för. Någon har väl dött i någon drogrelaterat och det har varit lite hej och sådär.
Emma Watson gör ju jäkla massa fantastiska grejer, inte bara som skådis utan som aktivist.
Jag tror att Rupert Grint har väl någon så här fastighetsmagnat idag. Jag tror han tog alla sina Harry Potter-pengar och investerade i fastigheter och liksom
och Daniel Radcliffe är fan en av de mest intressanta udda skådisarna som jobbar just nu. Jag ser ju allt han är med bara för att han är med.
Nej, men det är så. Så vi behöver kanske inte gå in i detalj då. Men jag vet inte, det första jag och Niklas sa i alla fall var ju att då den här då tjejen som heter Arabella Stanton som kommer att spela Hermione Granger. Hon var ju hade kanske
det är ett ännu bättre namn än Hermione Granger.
Arabella Stanton. Ja. Det skulle ju kunna vara en Harry Potter karaktär. De är väl britter alla tre,
alltså
får man väl dem där. De heter för övrigt Dominic McLaughlin. Han kommer att spela då Harry Potter, Arabella Stanton, Hermione Granger och så Alistair Stout. Det är ju ett tungt namn också.
Jävligt brittiska namn.
Jävligt brittiska namn. Han kommer att spela Ron Weasley då. Men hon är ju kanske lite mörkare i hudtonen än vad tidigare då skådespelare som har spelat henne är. Jag vet inte om internet har varit upprörd över det här. Någon har ju säkert varit det, men det har inte varit jättelivat. Jag tänkte direkt att så här, oj, nu börjar det.
Ja, det gör det väl. Men jag menar, det var ju samma sak när pjäsen släpptes. Vad hette den nu igen? Det är någonting Child? Fan, har jag glömt det?
Cursed Child kanske?
Nej. Skitsamma.
I alla fall, den var i London.
Ja, den var jättebra den pjäsen. Om det fortfarande går så går serien, den var svinbra. Men hon som spelar Hermione var ju svart.
Okay.
Och det blev ett jävla liv som det alltid blir. Och då gick ju till hennes, en av hennes få förtjänster då, så gick ju J.K. Rowling ut och sa,
bra alltså.
Ut och sa att vadå, jag sa att Hermione var vit, skärpig. Ja.
Det är också hemskt när det bästa man kan säga om en människa är att hon är i alla fall inte rasist.
Nej.
Då har man inte mycket. Inte mycket.
Ja, men det är väl där det goda slutar i hennes fall.
Liksom. Kanske är så.
Men hon sa i alla fall det.
Ja, nej, jag vet inte. Sen är det ju, vi har pratat om det. Det var ju lite sånt prat med. Och där kanske det är lite. Kanske det finns lite mer åsikter man kan ha i alla fall om skådespelaren Severus Snape med tanke på vad han utsätts för som ung utav Harry Potters pappa då.
Ja.
Utan att spoila någonting här, det är ju larvigt för det här känner vi de flesta till det här laget, men det blir kanske lite mer, ska vi kalla det tillspetsat, de scenerna, om man också gör det mot någon av som är liksom mycket mörkare i hudfärgen.
Ja, precis.
Men de kanske ändrar det, jag har ingen aning.
Nej, det kan de inte göra. Han måste ju bli mobbad. Det är hela
men det går ju att mobbas på något annat sätt kanske.
Ja, i och för sig.
Göra de sakerna.
Men jag tror bara att de kommer mobba honom för att han av liksom
av andra skäl. Ja,
för att han är sopa.
Nej, men precis, så det har ju aldrig varit, hudfärgen har ju aldrig varit centralt i Harry Potter. Rasismen har ju
istället inte ens i böckerna och det är helt betydelselöst i filmen.
Här är det ju snarare om man inte är magiker eller om man möjligtvis är typ goblin som väl också de utsätts
för. Om du är ett mörblad liksom, det är
så. Som sagt, vi har väl pratat om att vi vill ändå spända och se vad de gör med det här.
Alltså, jag är lite pepp, för jag gillar filmerna. Jag har inte läst särskilt mycket av böckerna, men jag gillar filmerna, jag gillar pjäsen. Det skulle bli kul att se någon göra en ny version av det här.
Jag tror
en modern version.
Ja, men jag tror ju också att det, redan från början så den här bokserien, jag har ju pratat om innan också, men att det görs nog bättre som en tv-serie. Framförallt mot slutet där ju böckerna ju blir, de blir ju ganska tjocka.
Ja, men nu kan ju folk äntligen sluta gnälla på att men de tog inte med allting från böckerna. Nu kan de göra det.
Ja, nu kan de göra det, men framförallt tror jag att liksom pacingen kommer att bli väldigt mycket bättre, för det går ju fan i mig undan i de sista filmerna där. Det är ju liksom exposition.
Man får se det ett par gånger innan man fattar om man inte har läst böckerna. Man liksom, som jag inte hade.
Det är därför jag blev flint typ när jag såg det, för liksom det blev så, gick så jävla fort.
Nej, Jonas, det är dina gener.
Det är det. Jag började ju och när jag var 19. Nej, jag önskar att det var det. Då hade jag inte börjat riktigt än. Det var det i alla fall. Det är om det. Vi får se när det har premiär, som sagt. Det är ju en bit bort. Sen har ju Netflix haft sitt sånt där årliga tadam. Världens sämsta namn fortfarande. Men lite vad som är på gång då på plattformen. Och vi fick lära oss
Netflix. Jag har inte tänkt på Netflix på månader.
Nej. Lite saker. Bland annat Wednesday då, säsong 2. Kommer trailer. Premiär 6 augusti. Ja. Så här mot slutet av sommaren. Fick också en trailer för tredje säsongen av Squid Game, som egentligen bara är säsong 2.
Det är säsong 2,5. Det är sista halvan av andra säsongen.
Ungefär så. Man kan
och det känns ju lite som, ja, jag kommer se det, men kan inte göra klart någon gång.
Nej, men det här är väl det sista. Sen, det stora är ju att vi fick ett premiärdatum för äntligen sista säsongen utav Stranger Things.
Ja, just det.
26 november så kommer det. Men de gör en sån här klassisk, en tvådelad. Så det kommer halva då från 26 november och framåt, och sen avslutas det då den andra delen sådär runt jul. Och då ska tydligen det sista avsnittet ha premiär på nyårsafton.
Är inte det här redan andra halvan av sista säsongen?
Nej.
Eller, alltså det känns som de delar upp det i mindre och mindre bitar.
Nej, men så här har ju Netflix gjort nu. Ja. Det här är ju deras grej som de kommer att arbeta framåt, verkar det som. Man gjorde ju så med Cobra Kai till exempel och flera andra nya serier, att man gör den här liksom tvåstegsraketerna. Man släpper typ nästan allt eller hälften, och sen väntar man några månader och så släpper man resten.
Jag tyckte det var irriterande med Squid Game, men jag tycker det är ännu mer irriterande nu.
Men får vi i alla fall se hur de knyter ihop den här säcken. Jag var mest chockad över att så här, jävlar vad gamla alla ungarna har blivit nu. Ja. Nu ser de ju verkligen, nu är de ju vuxna.
Alltså, liksom. Hur länge, det måste ju vara 7-8 år sedan.
Nej, jag har ingen aning, men det har ju tagit väldigt lång tid.
De ska fortfarande vara 14 eller något.
Nej, men det var väl liksom det. Alltså, det blev ju covid och så den här strejken.
Ja.
Och så blev de för gamla, och då var det någon som tur var så här, hörni, det här kommer inte gå. Nej. Vi får göra om det här lite. Och så gjorde de det, och då tog det ut på tid. Det är ut på tiden, så det är ju det som har lett i den här otroligt långa väntan. Kul i alla fall, säger man vill, men det är väl ändå någonstans till mångt och mycket en serie som, Netflix hade nog inte varit där de är idag utan Stranger Things.
Nej, definitivt, de hade varit nedlagda.
Det vet jag inte, men i alla fall den största succén de i alla fall har på sitt CV. Sådär på rak arm skulle
definitivt.
Jag nog säga.
Och en serie som faktiskt var jävligt bra.
Ja,
jag tyckte in i slutet, om man ska kalla det, för det var ju några år sedan nu. Men jag tyckte den hållit kvaliteten uppe hela tiden.
Den har väl det här problemet som liksom ibland serier får. Game of Thrones, liksom, även om den tycker jag blev väldigt mycket sämre mot slutet än vad den var i början. Netflix eller Stranger Things har inte kanske riktigt fallit så långt ner. Men det blir ju ett problem att så här, du kan ju aldrig leva upp till piken.
Nej.
Och det gör ju det sämre. Hade Stranger Things bara varit så här, säsong 2 och framåt, så hade man ju fortfarande tyckt att det här varit väldigt, väldigt bra.
Ja.
Alltså det blir ju sämre.
Men
nu
hade man
för att
och jämföra
precis,
med.
Så det blir sämre för att säsong 1 existerar på något sätt. Och det blir ju ett problem.
Men jag tycker
så
ändå
man är lite orättvis ibland.
Det var en lysande säsong 1 och sen var det konstant bra. Liksom, till och med säsong 3, när det brukar börja knaka i fogarna, var ju faktiskt skitbra. Därför att de gjorde något lite nytt då. Liksom.
Det finns ju väldigt få saker jag hatar i alla fall. Ja, alltså, och det betyder ju ändå någonting, ja. I alla fall. Jag är pepp, 26 november i alla fall, ja. Det kom också en liten teaser för Guillermo del Toros. Han gör ju någon sån här live action Frankenstein-film, ja. För Netflix. Oscar Isaacs och Christopher Waltz i den, ja. Det är ju två väldigt bra skådespelare i alla fall.
Den ser bra ut, de har inte visat så mycket av substans, men...
Nej, den kommer du inte få se så mycket mer. Den kommer nu i november, så kanske, ja. Någon liten stor till trailer.
Nej, men varför inte en omtolkning av Frankenstein.
Och så fick vi också en teaser för tredje delen då i Knives Out-serien, som jag tycker har varit väldigt bra, även om den andra filmen var sämre än den första, men ja, det är ju moderna...
Jag har inte sett något av dem. Ja, men det är typ en modern Hercule Poirot liksom.
Ja, ja. Åt den stilen. Wake Up Dead Man heter den här tredje delen och har premiär 12 december. Och sen fick även kanske den mest efterlängtade uppföljaren någonsin.
Baby Ranger 2.
Nej, Happy Gilmore 2, nästan. 25 juli
Happy
går den.
Happy Gilmore 2?
Ja, jag vet inte varför de gör det här.
Behövs det?
Nej. Men hans filmer har ju gått väldigt, 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 väldigt bra på Netflix.
Ja, och alltså jag gillar lite motvilligt Adam Sandler.
Jag har faktiskt inte mot, han verkar ju också vara en riktig, alla som stöter på honom, ja. Verkar ju också tycka att han är så här världens skönaste. Men han går ju runt och ser ut som en jävla slashas och är bara snäll, ja. Och trevlig mot andra.
Han går runt i basketshorts,
ja, och bara till, är
på premiärgalor liksom.
Ja, ja.
Och det tycker jag, det är något sympatiskt.
Glider in på restauranger och bara så här, blir behandlad som vi andra och blir inte upprörd över det. Han bara, ja,
och
det
alla som ringer och säger ska vi göra en spoof där vi driver med dig. Han säger ja till, ja. Allting. Han verkar vara skön.
Han verkar vara en hyvens människa. Ja. Får man ändå igenom. Och säga vad man vill, han gör ju filmen i något fack som han kanske är lite ensam om numera. Och den typen av filmer som är de här lite så här lättsmälta komedierna med någon typ av, ja. Litet romcom-filter.
Men han, på, har, ju inte, han har ju aldrig bombat, han har alltid gjort bra filmer.
Ja, i sin genre, men ja. det är ju nästan att han har ju skapat en egen genre, Adam Sandler-filmen.
Ja,
och där är han väl ensam i det
liksom. Det är så här crazy komedi som liksom inte, ja. Görs längre, men han gör dem.
Men han gör dem, ja. Han kommer undan med det. Sen har väl han liksom, han har väl filmer, de här grown-up-filmerna är väl vad de är, men det är ju kanske inte bara Adam Sandler heller. De, nej. Känns lite tramsigare kanske. Och ibland, det är lite, skämten är ibland så här, det är lite plumpt, men det är okej. Okay.
Ja,
det är okej att han gör det, för jag tror att han har ett gott hjärta.
Ja,
han menar liksom inget illa med det. 25 juli i alla fall. Jag kommer ju titta, ja. På den här Happy Gilmore, den första. Som golfare också så är den ju rolig, för, ja. Att den också är så otroligt tramsig.
Men är inte Owen Wilson golfare på,
jo,
Apple TV Plus?
Kul att du pratar om det, för det är nästa sak vi ska prata om,
ja,
nu. Okay. Han är ju tillbaka
på min feed då.
Ja, en ny serie då på Apple TV Plus, kom en trailer. Den heter Stick. Ja, jag har ingen aning. Det känns som att Owen Wilson har varit borta ett tag. Känns det inte som det? Eller är det bara jag
som
har
gjort Wes Anderson-filmer?
Ja,
men du har inte sett dem bara.
Jo, jag har sett dem, men de, ja. Kommer ju inte jättefrekvent.
Nej, det gör de inte.
Som han liksom gjort däremellan, ja. Tänker jag. Jag vet inte.
Men han kanske bara njuter av livet, han har pengar.
Ja, han har nog så han klarar sig. Ja. Det har han nog. Ganska endimensionell skådis kanske. Han är ju liksom, man vet lite vad man får.
Ja. Så. Men han är jävligt bra på att spela Owen Wilson.
Lite så, ja. Kanske. Och det kan man ju uppenbarligen göra, kommer där karriär på. Stick i alla fall, Apple TV Plus, så det kommer ju vara välproducerat, förmodligen ganska bra.
Ja, han är golfare på dekis.
Ja, och
det är det som står i blurben på,
ja,
skärmen.
Ja, men han, trailern också av döma, han halkar över någon sån här golfprotogé. Ja. Någon ung människa som har en enastående talang, så, och han blir hans mentor på något sätt.
Så egentligen Sällskapsresan 4, den ofrivilliga golfaren,
ja,
fast på engelska.
Vad hette den där jäkla filmen med, inte riktigt samma, men det kom ju då med Kevin Costner också när han spelar golf.
Ja,
med René Russo som hans kärleksintresse. Det är
jag
någon
rom-com-golf. Jag såg den, men jag minns ingenting.
Film. Ja, det
låter
lite.
Vidare.
Golffilmer, de är ju vad de är. Alltså, ja. Även om vi tar in Happy Gilmore här, det är ju lite samma sak. Alltså, det går inte göra så
alltså,
mycket
det spelar, golf är fan tråkigt. Det är kul att spela, visst, men det är, ja. Tråkigt att titta på.
Ja, är man inte riktigt. Alltså, golf är ju som Formel 1. Du, ja. Liksom, du älskar eller hatar det. Ja. Det är ingenting du bara tittar på för att det är. Det kan, ja. Inte bara stå på som friidrott eller en fotbollsmatch. Utan det är liksom, du måste ju verkligen, ägna aning. Kommer jag titta på det här? Förmodligen inte. det kommer en trailer i alla fall. Och Hideo Kojima har pratat lite Death Stranding också. Det är ju en uppföljare på gång på själva spelet, som heter Death Stranding 2 On The Beach. Kommer 22 juni här nu, så det är ju ganska snart.
Alltså jag spelade igenom det första två gånger. Det var det var väl kanske det första Hideo Kojima-spelet som jag verkligen tyckte var riktigt jävla bra. Metal Gear har jag alltid tyckt var lite för bajsnödig. Jag har inte så kul att spela.
Jag har aldrig förstått dem riktigt heller. Nej.
Nej. Jag gillar ju Metal Gear 5, men det var ju inte han inblandad i.
Är det det?
Det är det när man kan kidnappa får med ballonger och sånt.
Precis, det som var typ lite open world. Okay.
Det är lite, men det är lite... De fortsätter ju på hans spår och kör lite crazy komedi fast covert ops liksom. Mm.
Ja, det är ju bananas.
Ja, det är bananas.
Eller såhär Japan-galet.
Ja, det är Japan-galet. Men Death Stranding var ju ett solitt spel som var liksom tillfredsställande att spela och liksom... Man kände att man gjorde framsteg hela tiden samtidigt som storyn var helt jävla bananas fast på ett ganska charmigt sätt.
Mm. Jag kan bara ihåg trailern den första som kom och man var så här, nu har det ju gått ett liksom, nu är det något som exploderat i hjärnan på dem. Levererar, nu bara.
Du levererar en jävla fursuit till Conan O'Brien liksom.
det
är en helt normal grej i det spelet.
Hade det varit någon annan än Hideo Kojima och gått in på vilken spelstudio som helst och sagt, och det var his pitchen, folk hade bara
du har en bebis i en guldfiskskål på magen som berättar för dig åt spöken.
De hade suttit på så här security-knappen och bara kom, och en ändå, galning här.
Och det är ändå ett skitbra spel.
Ja, ja, men vi brukar ju prata om människor som lite har så här carte blanche. Ja. Han har väl någonstans det. Konami låter honom göra precis vad fan han vill.
Han har dragit in så mycket pengar
till honom. Det kom i ett läge i alla fall att han fick göra precis vad han ville. Ja. Men det kommer 22 juni. Sen har vi pratat om att det är en spelfilm på gång då. Ja. Men det nya nu som han har pratat om då i en intervju hemma i Japan är också att han tydligen är inblandad i att också då göra en anime-serie då utav Death Stranding.
Mm-hmm.
Om de här två då filmen och serien ska sitta ihop på något vis, det är lite oklart.
Ja.
Och vilka kopplingar de har till spelet om några är också lite oklart. Så vi får se vad det här blir.
Ja. Men som Norman Reedus har framtiden utstakad.
Ja, han är nog chill. Men jag tänker också att kanske man pratade ju alltid om Kojima. Skämtet om honom var ju alltid så här, han borde bara göra en film istället.
Ja.
Och nu är det kanske dags då. Får vi se om det blir någonting.
Sådär. Men jag vet inte, jag brukade också säga det. Men jag håller inte riktigt med.
För han du ändrade ju, det efter Death
Stranding. När jag liksom fattat, okej, han har en väldigt tydlig vision. Och när han liksom lyckas, då blir det jävligt bra. Jag tycker inte att han gör det i Metal Gear-spelet.
Nej. Men det kanske är en sån här grej som, jag brukar prata om musik, att ibland måste jag så här, jag missar grejer för att jag inte fattar det. Och sen när man sätter sig och lyssnar och liksom poletten trillar ner, då är det så här, aha, okej, jag fattar den här grejen. Det här är ju rätt bra.
Det är väl lite samma sak där. Man måste liksom vänja sig på något sätt.
Slow Horses, kanske det bästa som har kommit på tv de senaste åren, om du frågar mig. Vi har fått ett datum nu för femte säsongen. 24 september dyker den upp på Apple TV+. Då är de tillbaka. Det här glada gänget med Gary Oldman som världens äckligaste karaktär i spetsen.
Alltså jag skaffade Apple TV+ för Severance. Säsong 2, eftersom jag fullstreamade säsong 1. Så det var typ ett år sedan.
Uh-huh.
Eller ett halvår sedan. Och nu inser jag att jag måste ju se allt.
Jaja,
allt är ju bra på Apple TV+.
Allt är bra.
De har inget dåligt.
Nästan. Jo, det har de. Men,
jag har inte hittat det än.
Det mesta är,
jag går väl på med studio nu, det är fantastiskt.
Jaha, är det det? Jag har inte vågat titta på det. Men den här monstergrejen de gjorde var inte särskilt bra. Den här som kopplade in till det här Monsterverse. Fasiken, den var så där.
Okay. Nej, det kan jag skippa kanske. Men det är Ted Lasso, verkar jättebra.
Ja, det gillar ju Peter. Sen det här, vad heter det då? Den här episka fantasy, eller sci-fi-historien. Med klonade kungar.
Kejsare.
Foundation. Där
också bra.
Ja, det började säsong 2. Nej.
Om man låtsas att böckerna inte finns.
Ja, men även jag som inte har koll på böckerna tyckte också att så här, säsong, nu har de lite tappat det. Nu blir det väl en säsong 3 här också. Men
det blir en säsong 3 snart, tror jag. Jag är faktiskt nyfiken.
I alla fall. Ja. Slow Horses, 24 september, Apple TV+. Och på tal om Severance, det tog lite tid där. Ben Stiller har väl lovat att det inte riktigt ska ta så lång tid. Och efter succéerna så tittar man nu också tydligen på att göra då två stycken spin-off-serier.
Ja.
Det är väl inte helt ovanligt. Man har ju gjort lite sånt här tidigare till sina produktioner.
Ja, så kan de bli lika bra. Kan de det? Jag vet inte. Men om de kan bli det så är jag helt för.
Men undrar du vad de ska fokusera på? Sådär. Det finns lite frågor som man kanske skulle vilja ha svar på.
Vi vet ju extremt lite om världen efter 2 säsonger.
Ja. Finns det fler sådana här företag?
Ja.
Liksom.
Finns det en värld där ute? Är det efter katastrofen?
Ja,
eller
vad fan?
Det är liksom,
håller med.
Det är jättekonstigt.
Vi får se vad det kan tänkas bli i alla fall. Men det är Apple TV Plus det också då. Och en sista liten grej, det kom en liten teaser för ett kommande kriminaldrama också på Apple TV Plus som heter Smoke. Det är Taron Egerton i huvudrollen. Han är tillbaka nu på Apple TV Plus efter att ha gjort den här horribla jävla flygplatshistorien på Netflix.
Ja, var den dålig?
Netflix
vill att jag ska se den, men jag vill inte.
Nej, den kan du hoppa över. Ja. Han gjorde ju Blackbird, som är bland det bästa som finns på Apple TV Plus. Det här Smoke ser ganska bra ut också. Han verkar vara typ någon polis som utreder mordbrännare. Och han jagar någon väldigt aktiv sådan. Mycket andra face man känner igen i roller. Greg Kinnear bland annat. Och John Leguizamo i roller på sidan om. Det kommer 2 första avsnitten sådär för att dra in dig på Apple TV Plus då, 27 juni trailer ute. Och jag vill vänta med det här lite, för det är lite spoiler territorier på det. Vi tar Netflix först. De släppte en trailer också för en ny grej. Han var nog innan To Dumb, som jag fattade det. Jag tror inte var inblandat i själva den presentationen, men det är en ny serie för en film som dyker upp som heter The Thursday Murder Club. Det är tydligen baserat på någon bok som heter Torsdagsmordklubben. Som handlar om ett gäng pensionärer. The Thursday Murder Club. Det är några pensionärer som sitter på något ålderdomshem och för att ha lite tråkigt så gräver de liksom kalla fall. Och så sker ett mord på riktigt. Och så får de liksom börja utreda.
Men inte det här bara Only Murders in the Building?
Jag vet inte om det är inspirerat. Det här har ju gjorts, den här varianten. Men det är Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Helen Mirren i huvudrollerna.
Okej. Tung cast.
Ganska intressant. 28 augusti är den premiär på Netflix. Spoiler-territorier då för tv-serier. Doctor Who tog ju slut i helgen.
Han gjorde det, jag har redan blivit spoilad så lugnt. Jag har inte hunnit se sista.
Nej, har du inte sett det här än? Men jag vet inte om det här är en spoiler, men en Kuti Gatwa.
Jo, det är en spoiler.
Han kommer inte återvända som doktor i då eventuellt framtida säsonger.
Nej.
Utan han är färdig
Chuty,
nu. Chuty. Gatwa. Ja. Jag har ingen aning om vad som har hänt riktigt.
Nej, det har de inte sagt. För det nu.
Ja, okej, det visste man inte om då.
Eller jag vet inte, det antyds för kanske, men har inte sagt officiellt.
Men det verkar vara officiellt nu att det blir då 2 säsonger med honom. Ja. Är det någon som har gjort så här? Hur många gjorde hon? Gjorde hon också bara 2? Jag kan
hon
ju inte.
Hon gjorde väl 2,5 kan man säga.
Var det covid-grejen
som
gjorde
den här
att det blev
flax-säsongen som inte var något vidare?
Okej. Okay. För att annars brukar
och Eccleston gjorde bara 1.
Ja, men precis.
Sen gjorde väl 3, men Smith gjorde 3.
Okej, så det är inte jättekonstigt då att man egentligen bara gör 2 korta.
Nej, det har ju hänt förut kanske.
Nu har ju BBC då inte sagt vad som händer här framöver, men jag vet inte hur tittandet har varit på det här, men det här är ju en sån här grej som de inte liksom kan lägga ner, tror jag.
Nej, det kan de inte göra.
En ny doktor då kan vi väl se fram emot och se vad det landar i. Jag vet inte aning om det hintades någonting om det här i avsnittet eller någonting sånt där.
Hintades? Nej, det var ju det som det var det jag trodde du skulle spoila.
Nej.
Vem som blir nya doktorn.
Jaha, är det klart också?
Det är ju klart.
Jaha, okej.
Okay. Det var en jättespoiler för mig, men nu är jag spoilad så fuck it liksom.
Jaha, men säg
jag
nu, som ändå spoilar
saker. Okay. Det var ju taskigt.
Det
var ju bara en vecka sedan. Och som sagt, jag har kollat på en massa annat och varit borta så jag har inte hunnit se det, men jag ska se det.
All right.
Och jag är inte... Utan att spoila vem det är, så kan jag säga att jag är inte missnöjd med valet.
Okej.
Men vi får se hur det blir.
Det är approved by Mats.
Ja.
BBC tog det här med dig först. Vuxet av dem.
Ja.
I övriga då, Dr. Who-nyheter, så är det också klart då att det kommer komma en spin-off på då det här Dr. Who, om jag har förstått saker och ting rätt. De släppte nämligen en liten teaser för det, BBC. Den heter The War Between the Land and the Sea. Och det är då någon ras som förekommer i Doctor Who. Jag vet inte om de har dykt upp historiskt i serien eller om det här är någonting för den här säsongen, men de heter The Sea Devils.
De fanns i Classic Who.
Okay.
Fast jag har inte sett det.
Det är tydligen någon sån här ras. Jag vet inte. Jag fick så här känsla av att det är lite liksom Aquaman. Det har liksom levt några nere i haven som
det verkar så.
De har hållit sig undan.
Ja.
Och de gör sig nu kända. Och man får gissa av titeln då att det där blir att vi människor inte riktigt tar det där med ro.
Ja.
Därav The War Between the Land and the Sea. Det här kommer att ha premiär på BBC och Disney Plus också då, någon gång nästa år. Den här miniserien då som det är, och en spin-off då på Doctor Who.
Kan väl bli kul kanske. Alltså, jag gillar verkligen de här säsongerna med Gatto liksom. Jag tycker han var skitbra. Mm. Han var så entusiastisk. Det var så uppenbart att han är skitkul med rollen liksom.
Ja. Det är konstigt då att han, undrar om det är han som väljer att hoppa av då? Han pratat, har du...
Jag tror det, för han är liksom på gång. Han gjorde Sex Education, blev känd där. Och sen det här, nu är han ju mega stor. Nu kan han ju liksom välja.
Ja, du tänker så att han vill gå vidare i karriären. Jag tänker att så här, farliga blir annars nu att så här, han har fått någonting, ja. Det bombar.
Ja.
Och sen så bara, okej.
Okay. Det vore ju tråkigt, men han är jävligt bra. Jag har svårt att tänka mig att han helt... skadskjuter sin karriär liksom.
Nej.
Jag tror det kommer att gå bra för honom ändå.
Tills det lite tips då för oss som gillar Star Trek. Jag har inte sett det här själv, men det finns en dokumentär som heter What We Left Behind.
Mm.
Som då den har några på nacken den här, men den handlar egentligen om Deep Space Nine. Och hela den serien, och det är en dokumentärfilm då som tar upp allting liksom om Deep Space Nine och inspelningen och teman och allt vad det nu må vara. Massa bakom kulisserna material. Båda två showrunners då för Deep Space Nine är också med i väldigt mycket i den här dokumentären.
Mm.
Den finns på YouTube nu och se för allas ögon om man skulle vilja det. Om man vill då, om man är en sån här som har hoppat på New Trek-tåget och undrat så här vad fan är det här? Ja. Då kan du titta på den här så får du lite veta hur det var när Star Trek var bra.
Jag har sett delar av den, verkar intressant. Men jag har inte sett särskilt mycket Deep Space Nine.
Nej,
det är ju... När den kom så tänkte jag liksom, ja, vi har redan sett Babylon 5, jag behöver inte se det här.
Nej.
Men...
Den är ju, alltså den, det var ju när Star Trek lite sådär peakade. Den går ju in i Voyager. Precis som Voyager går in lite i Next Generation, så är det ju några säsonger som pågår parallellt här.
Ja.
Det unika med Deep Space Nine är ju precis som du säger, Babylon 5, att det snarare handlar om liksom en rymdstation som är belägen i liksom Deep Space. Det är liksom rymdstationen längst ut i utkanterna av liksom federationen, så man är ganska ensamma där.
Jo, jag har fattat att det tydligen var jävligt bra. Många tycker att det är det bästa.
Ja, den tar ju upp väldigt mycket intressanta teman.
Ja.
Och särskilt nu också, tror jag sådär, när vi lever i en tid av ganska mycket pågående krig. För det är verkligen liksom ett ganska stort tema genom hela serien. Så, några av de bästa...
Borde väl se den, jag plöjde igenom hela Voyager för några år sedan.
Ja, men det här kan du rätt se, det finns ju på Netflix. Så det här är bara att titta på. Kan man titta på den här dokumentären sen? Eller så kanske man tittar på den först.
Ja.
Om man inte får någonting spoilat då. Jag ska se den och återkomma om det är bra grejer. I filmvärlden då, ja, där är det bland annat på gång en remasterad version av Godzilla-filmen Shin Godzilla.
Mm.
Jag vet inte, jag är inget Godzilla-fan, men den har några år på nacken.
Jag har inte sett jättemycket heller, jag har sett några filmer. Men jag blev ju extremt positiv över det, skulle vara Godzilla
Year Zero.
Mm. Hette den va?
Så heter den va?
Så nu blev jag ju sugen på att se lite mer, så det här är lite intressant.
Den här är väl lite mer då klassisk Godzilla och inte så mycket den här amerikanska Hollywood-skräpet som har kommit de senaste åren. Utan mer klassisk så. Den kommer att gå upp på amerikanska biografer, den är nog remasterad och går också upp i 4K här nu i augusti. Tror inte att den här går upp på svenska biografer, men lär väl dyka upp på någon VOD-tjänst.
Garanterat.
Inom kort. Det kommer ju också komma en spelfilm.
Nej, Godzilla Minus One heter den ju.
Så heter den.
Ja.
Det är också en spelfilm på gång ju på The Legend of Zelda. Det här är ju ingen hemlighet. Det har det varit pratat om ett tag här nu. Varför, det vet ingen riktigt. Men den kommer komma under 2027 enligt tidsplanen. Nu har det ryktats lite om i branschen om lite tilltänkta skådespelare. Och rollen då som Zelda sägs då gå till en tjej som heter Hunter Schafer. Hon var med i Euphoria.
Mm.
Den här serien som väl har drabbats av massa tråkigheter och liksom blivit försenad och det har varit massa strul där. Det har pratats lite om henne tidigare. Hon har lyft fram som så här på internet som en tänkbar Zelda.
Mm.
Som det finns
ganska
något som stämmer
lik
i det här.
Lik den någon är lik Zelda.
Ja, men precis. Ja. Sådär. Hon är väl någon sån här vacker alv, ja, egentligen, tror jag. Jag vet inte. Jag är noll intresserad av den här filmen. Av alla tänkbara tv-spelserier så känns det här totalt ointressant
inte,
att göra film på.
Den är inte topp på min lista heller.
Verkligen inte. Downton Abbey, en favoritserie i podden. Mm. Det här har vi pratat väldigt mycket om när det begav sig. Det kommer en herrans massa avsnitt eller säsonger fram till 2015 var det väl innan man lanerade. Sen har det kommit två filmer.
Jag har faktiskt inte sett dem. Jag älskade ju serien, men jag har inte sett filmerna. Jag var klar med den.
Det verkar nu i alla fall som att det kommer liksom då en tredje film, som är då den totala avslutningen då på Downton Abbey. Den heter till och med Downton Abbey The Grand Finale.
Okay.
Och premiär 12 september.
Kåken brinner ner, alla dör.
Jag hoppas att alla dör.
Vad hette den där?
Tre kronor. När han galningen spränger idrottshallen och hälften av casten dör. Det är väl ett jättebra sätt att avsluta saker på.
Det är skitbra.
Istället för att det bara ska så här...
Svårt att komma tillbaka från den.
Ja.
Om man inte gör det så här Dallas och bara, det var en dröm. Hela sången
var en
dröm.
Ja, precis. Men det fortsätter väl så här. Men jag vet inte riktigt hur Dallas... Nej, var det Dallas? Var det inte
Dallas var, de dödar ju Bobby Ewing, J.R.'s bror.
Ja,
har jag för mig.
Ja, men han
och sen kör de en hel säsong och sen inser man att det var en jättedålig idé. Så nästa säsong börjar med att Bobby vaknar upp och det var en dröm.
Det är precis det, är något sånt. Det är väl alla sådana här serier gnäller man väl alltid på hur de slutar.
Ja, det spelar ingen. Det går ju inte att göra. En serie som har hållit på liksom 10 år, det går inte att avsluta den på ett värdigt sätt.
Jag får med att Vänner slutade väl ändå rätt okej. Det var så att alla gick vidare med sina liv och de har varit unga och växt upp till liksom vuxna människor i New York. Och nu ska alla ta sina nästa steg i liksom livet ungefär. Det var väl ändå så här. Så att de flyttar därifrån av olika anledningar.
Det är svårt att avsluta serier.
Ja.
Det är många favoritserier som inte... Scrubs fick ju typ inget slut.
Oj, jag har ingen aning. Jag försöker tänka tillbaka på andra saker jag har sett så där. Jag tycker att typ House slutade väl rätt okej.
Jag har inte sett färdigt än.
Har inte gjort det?
Men det är få serier som får riktigt, riktigt bra slut.
Mm, det är ju inte ett fantastiskt slut, är det inte, men det är väl ändå helt okej.
Men det kanske i och för sig beror ganska mycket på att de läggs ner när de trodde att de skulle få en säsong till.
Det har ju varit ett problem, det har det ju.
Ja.
Det här blir i alla fall då den totala avslutningen då på Downton Abbey. Har de lovat att vi får se om det är jättemånga som går till biografen och tittar på det här, så kanske det är omöjligt att det blir någon sån här Downton Abbey The New Generation eller någon sån här skit som man gjorde förr i tiden.
Ja, varför inte?
Lite trailers då. Det har kommit en del som har sett ganska roligt ut. Det är en det här kanske blir höstens kanske stora sådär romcom på biografer. Den heter A Big Bold Beautiful Journey. Det låter som en såpopera från 80-talet, men det är det inte. Det här är någon typ av fantasy romcom. Sånt har ju gjorts förut av lite skiftande kvalitet på dem. Jag tänker framförallt på den där fasiken heter den. Det är med Meg Ryan, va? Hon gjorde i för sig bara romcoms. Och
jag tror det hela hennes karriär.
Ja, och vad heter han? Wolverine.
Hugh Jackman.
Han är ju någon jävla adelsman som uppfann hissen, som åker i tiden, och så blir han kär i henne. Hon jobbar som PR-agent. Han börjar göra reklam för smör.
Okay.
Men att han inte är med i sin tidsepok gör ju också att hissen inte uppfinns. Ja. Så det är otroligt tramsigt.
Ja.
Det är lite som fantasy. Det här är lite samma grej. Inte riktigt, men det är Colin Farrell då och Margot Robbie.
Okay.
Som träffas på ett litet udda sätt. Det verkar som att deras typ GPS är i bilen på något vis för dem samman.
Aha.
Med flit. Och sen liksom lär de känna varandra och har någon lite magisk resa där de springer runt och hittar massa konstiga typ dörrar.
Okay.
Ute i typ naturen som de går igenom och besöker massa andra dimensioner, världar.
Aha.
I don't know.
Ja, jag vet inte.
Romcom,
jag gillar båda
med lite,
dem,
med lite
men
fantasy.
Det här låter som ett alltför fånigt koncept faktiskt.
Ja. Phoebe Waller-Bridge är med i det här också. Den har
hon är ju fantastiskt på allt.
Ja, typ. Premiär i USA i maj, men går upp på svenska biografer då 10 oktober.
Ja.
Kom en mysig trailer också för en ny familjefilm. Det här tror jag lite mer på då. Inga face jag kände igen i den här. Den hade tydligen premiär på Torontos filmfestival här tidigare i år. Där den blev hyllad. Går upp nu på amerikanska biografer i augusti. Vi får väl se. Det här känns ändå som en film som möjligtvis skulle kunna gå upp här. Den heter Sketch. Det handlar om någon tjej då som på något vis hennes liksom barnsliga teckningar i ett block får liksom liv. Så du tänker att såna här huvudgubbar liksom börjar springa runt med såna galna färger. Och det är sånt här Instagram-kontot som man har sett. Det är så här,
han som ritar realistiska teckningar, precis, av sitt barns teckningar.
Ja, men här, så här, om liksom djur såg ut som barn ritar dem.
Ja, just det.
Lite på den nivån.
Ja, det kontot är ju, det är hemskt. Ja. Det är jättefint, men det är hemskt.
Det är lite på den här nivån också. Ja. Det är så här konstiga monster och som verkligen med så här galna färger som springer runt och ställer till det lite. Så den här pappan då, den här dottern då, måste då rycka ut och liksom fixa till det här innan det blir kaos.
Det låter ju jättegulligt.
Mysig familjefilm, vi får väl säga. Och kanske är mest intressant då när vi pratar långfilmer, så kom det en liten teaser för en ny film av Aziz Ansari. Det här är hans regidebut.
Ja.
Han har också skrivit manus.
Han har väl gjort tv-serie och stand-up.
Ja, han har man sett. Han har sett i allt möjligt. Det här verkar vara lite mer sådär dramakomedi kanske på den vänster. Han verkar vara någon typ av sån här gigarbetare. Tänk att han jobbar för, inte för vad jag, vad heter de här som åker runt och levererar mat typ. Livet verkar ganska piss.
Ja, och så, dåra bud.
Ja, men typ. Och så snubblar han över då typ en ängel spelad av Keanu Reeves. Som har det tråkigt uppe i himlen och bara vill liksom hitta människor han kan hjälpa och vägleda genom livet. Så de här två liksom slår sig samman för att de tror då att de kan ge varandra vad de vill ha. Vilket det kanske inte riktigt blir. Mycket så här kanske änglaskämt som man möjligen har sett i Supernatural kanske.
Ja, när liksom den här ängeln... inte han som gjorde Crocodile Dundee, vad heter han?
Har han gjort något liknande sånt
han
här?
Han gjorde en liknande grej faktiskt för typ 30 år sedan. Men det var så här, Almost an Angel tror han hette.
Ah, vänta, det här känner jag nu.
Ja, vad heter den? Någonting Hogan. Paul Hogan.
Ja.
Det var också så här, feel good, väldigt fin. Kanske inte den bästa filmen någonsin, men det var liksom mysig.
Ja, det här verkar som sagt, mycket bra cast på sidan då. Förutom då Aziz Ansari då, som spelar huvudrollen och även har skrivit och regisserat, så är det då Keanu Reeves som den här ängen. Med är också Seth Rogen och Sandra Oh i biroller. Amerikanska biografer oktober. Oklart om denna premiär i Sverige, men jag hoppas på det. Kolla in trailern, den såg
roligt ut. Så får man, ska man ju se den på något sätt, för det låter intressant.
Det var typ det som har hänt i världen. Vi ska ta en liten paus, sen ska vi prata spel. Då så är vi tillbaka. Och jag utlovade tv-spel, men Mats är ju här och du har ju en egen programpunkt numera. Mats pratar om skit som vi redan har pratat om, men som han också ville prata om. Den heter något i den stilen, kommer faktiskt inte riktigt ihåg.
Vad då har ni redan pratat om?
Vi har pratat Murderbot, eller jag har pratat Murderbot, tror jag, efter, vet inte om det var efter första eller andra avsnittet. Jag har ju kommit fyra nu totalt.
Nu är det fyra,
utav den här. Och kanske intressant om du får prata lite om det, för du har ju ändå läst då Martha Wells böcker.
Ja.
Baserade på det här.
Tvärtom. Det här är baserat på böckerna.
Ja, jag menade det. Och det här är ju Apple TV Plus då, med Alexander Skarsgård i huvudrollen. Typ någon typ av sci-fi-komedi kan man kanske kalla det här.
Ja, det kan man säga. Alltså, så. Böckerna är ju, så att säga, böckerna handlar om en security unit som kallar sig själv för Murderbot.
Just det.
Och det första som överhuvudtaget händer i böckerna och serien är att man får veta att han har hackat sin governor unit, som betyder att han kan göra vad fan han vill. Men eftersom han är ganska lat och inte vill ställa till med något bråk, så fortsätter han göra sitt jobb.
Just det.
För den här... minsta möjliga effort liksom. Men han fortsätter göra sitt jobb och på sin fritid, eller vad man ska säga.
Ja, men är det så i böckerna eller?
Ja, det är så. Ja,
för att i serien får man ändå lite känsla av att så här, han ändå börjar liksom gilla det här hippie-gänget som han hjälper på den här konstiga planeten.
Han kommer ju dit, men i början så är liksom det första är bara att han har liksom blivit tilldelad de här, han ska skydda dem när de gör någon undersökning av planeten. Men det han vill göra, det är liksom sitta och kolla på tv-serier.
Ja, men precis.
Specifikt Sanctuary Moon som han älskar.
Fantastiskt.
Och den har de ju gjort. De har gjort Sanctuary Moon. Och
ja,
jag har inte skitmånga skådisar. Det är liksom
Clark
Gregg är med.
Ja, jag vill inte spoila när vi pratade om det, alla de här roliga som dyker upp ändå, men sen gjorde Niklas det ändå för han
började kolla på
rollistan. Det är väldigt väldigt roligt. Ja. Det är ju uppenbarligen en fantastisk spoof på
Star Trek serier där folk sitter i stolar och tittar på stora skärmar ute i rymden men,
och säger exakt vad som ska göras trots att man inte har en aning om liksom, vad det de säger egentligen betyder. Det är bara så här konstiga tekniska ord där bara, som löser problem liksom.
De har gjort helt fantastiskt. Men som sagt, Alexander Skarsgård spelar den här, alltså han är ju inte en robot. Han då kallar han för en construct, men det är en blandning mellan människa och maskin.
Ja, precis, för att man får ju egentligen känslan av att så här, den här liksom säkerhetsgrejen han hackar gör ju egentligen inte så där, det är ju inget så här prime directive typ som de klassiska tre reglerna, utan snarare så här att
det gör bara att han följer order.
Ja, och gör han inte det så får han ju liksom utstå smärta.
Ja.
Det säger han ju till någon gruvarbetare där i början som bränner hans hand, att så här, om jag inte tar ut handen så kommer det göra mycket ondare än att du bränner handen, så jag gör det.
Ja.
Alltså så det är ju ganska hemskt. Alltså det är mycket, det låter ju mycket hemskare på något sätt.
Ja, precis.
Att de ändå liksom känner någonstans.
Och han är ju liksom, eller han, den rättare sagt,
han har ju könslös.
Den har inget kön.
Nej. Men den ser ju ut som Alexander Skarsgård, så vi kan kalla den han.
Ja, kanske. Precis. Ja. Men i avsnitt 4 sen så får man faktiskt se fabriken där de här robotarna, eller där de här SEC-unitsen tillverkas. Och de förklarar varför de har olika ansikten allihop.
Det är ju en otroligt rolig förklaring. Vilket förmodligen är sant också.
Bara lättare att hitta dem när de liksom blir
galna.
Löper
för de blir ju alltid galna.
Ja.
Tryck.
Så händer det ofta. Ja, det händer ganska ofta. Ibland kommer de tillbaka och dödar de som byggde dem. De driver ju bara med en noob.
Okay.
Men i alla fall, han vill sitta och titta på tv-serier på sitt rum. Eller sitt rum, sitt skåp.
Han står väl egentligen bara
och gör det här. På basen. Men han är ju tvungen att sköta sitt jobb för att få vara i fred. För det är, han vill bara vara i fred. Han vill inte hålla på och mörda folk, även fast det är det han är byggd för.
Nej, han vill bara, vill bara så här, Netflix and chill.
Ja.
Det är hans grej.
Det visar sig då att det här gänget som han ska skydda då, de har med honom som ett krav. De vill inte ens ha honom, men de har med honom för att de är tvungna enligt kontraktet för att få göra sin undersökning av planeten. Och de råkar ut för konstiga grejer. Så de börjar liksom försöka ta reda på vad som händer på den här planeten. Det är något skumt liksom. Det saknas bitar av kartan.
Ja, men precis. Det har väl egentligen inte efter 4 avsnitt. Alltså det är ju ingen övergripande handling egentligen sådär. Än så länge som egentligen. Det har väl börjat smyga igång lite nu att det är någonting mystiskt på det här stället. Men de första avsnittet, det är ju egentligen bara hans resa till liksom självständighet och hans nervösa interaktioner med riktiga människor, alltså, som han ju absolut är ju, inte gillar.
Han är ju byggd på ett visst sätt liksom. Han är ju byggd för att döda och skydda människor liksom. Så han är ju kodad någon slags lite autistisk liksom, kan man säga.
Ja, man behöver ju inte ha så mycket, det är ingen man har djupa konversationer med.
Nej, för att han är ju liksom, han är ju inte byggd för det.
Nej.
Så han blir väldigt väldigt illa till mods när han behöver ha ögonkontakt med människor till exempel.
Sitta ner gillar han inte heller, det är väldigt, väldigt roligt.
Och det är liksom Alexander Skarsgård spelar här skitbra tycker jag.
Ja, det är väldigt, väldigt bra. Men jag vet inte, hur mycket böcker finns det här då? För att så här,
4 eller 5 här för mig.
Hur mycket, vet du, hur mycket har de liksom skrapat på här hittills? För det ska ju bli 10 avsnitt av det här. Jag kan ju nästan störa mig lite på att man har valt att göra det här avsnittsmässigt, för de är ju så otroligt korta.
Ja, de är jättekorta. Det här, alltså, de borde åtminstone släppa 2 avsnitt.
Ja,
för det är 20 minuter.
Ja, det ska ju vara 10 avsnitt. Ja. Alltså det här kommer ju landa på liksom strax över 4 timmar eller någonting sånt där i slutändan i totaltid. Det känns lite larvigt då att ha den här, så här veckorelisen. Nu jobbar jag Netflix, eller Apple TV Plus alltid jobbat så, men just i det här fallet så var det så här.
Men det här känns lite som de borde ha släppt i alla fall 2 avsnitt.
Ja, något i den stilen. Ja.
Så att det är baserat på första boken som heter All Systems Red.
Okay.
Och vad jag kan se hittills så verkar den följa boken ganska exakt. Så någonstans runt mitten, strax efter mitten, så får man lite mer klarhet i vad som egentligen händer.
Men har böckerna, eller mer, liksom, det är väl egentligen noveller eller vad man ska...
Första boken är en kort roman, som blir de lite längre, men det är ju inte så här fullängdsromaner.
Men de har de liksom ordentliga slut och sen blir det egentligen någon uppföljning, eller är det bara nya liksom äventyr med en annan murderbot?
De har ordentliga slut, och det handlar om samma murderbot hela tiden.
Okej. Okay.
Eller han kallar sig murderbot, det är inte någon allmän term. De kallar det för sec units egentligen.
Ja, precis. Det är vad han kallar sig själv. Ja. Men det säger han i serien, är det ju nästan bara någon grej som man säger, jag kanske bara ska kalla mig själv murderbot och bara mörda alla.
Ja.
Jo, men så, det är lite så. Så hindrar ju sig själv, för att han är ändå lite nyfiken, verkar det som, på liksom människor.
Ja, och framförallt för att det skulle bli så mycket problem.
Han är ju också rädd för, alltså han är ju ändå så här, han vill ju vara fri, men han är ju också rädd för att sabba den friheten han har.
Ja.
För han fattar ju att så här, skulle jag gå bananas och mörda alla här, ja, men det är ju bara en tidsfråga innan de hittar mig och bara...
Ja. Och dessutom så har han ju gjort det på tidigare jobb.
Ja,
det
precis. Ja, man ser ju...
Även om det inte var frivilligt.
Nej, om det är nu det som har hänt. Det förtäljer ju inte riktigt, men han har ju några flashbacks. Har
precis. Så, men det är liksom, han fattar ju liksom att om han ska få vara i fred och kolla på sina tv-serier, då måste han göra sitt jobb, om än så lite som möjligt. Liksom.
Han har ju bara, han har bara ett vanligt jobb han hatar nu.
Ja, egentligen.
Som alla andra bara.
Ja. Men, precis. Och han skyddar ju den här gruppen som är från... en grupp flummiga vetenskapsmän.
Ja, precis. De är ju bortkopplade från liksom, vad ska man säga, liksom planetkollektivet i övrigt och bor liksom själva på någon... Ja,
och de försöker liksom klara sig i den här hyperindustrialiserade världen. Liksom.
Ja. Yberkapitalism, verkligen.
Ja. Så här. Och han börjar tycka om dem, de börjar tycka om honom, det händer grejer. Och det var lite udda från början i tv-serien, för jag är så van, jag har läst alla böckerna, jag håller på att läsa om dem igen nu. Och där beskrivs ju allting väldigt, väldigt mycket från Murderbots vinkel.
Ja, precis. Jag fick någon känsla av att...
Du ser aldrig någonting utifrån.
Nej, precis, för att de heter ju diaries. Jag tänker mer, är de mer skrivna bara som att så här, dagboksinlägg, så här, idag har jag gjort det här och det här och här.
Det är lite stream of consciousness, det är hur Murderbot tänker och agerar och liksom vad som händer runt om, men inte liksom... Någon beskriver, alltså det beskrivs inte ens hur folk ser ut.
Nej, men det blir ju svårare. Det hade ju varit omöjligt att göra en sån serie på.
Ja, jo, precis. Ja. Så det är väldigt ovant i början att se Murderbot utifrån, så att säga. Och se andra människor interagera liksom, och hur de relaterar. För det är liksom inte med i böckerna.
Nej, det är ju fint att de liksom, vissa så där, avskyr honom för att han är en mördarmaskin. Men de ser honom också som en människa. Ja. Det blir lite avgörande för han...
Men han vill ju liksom inte ta av sig hjälmen.
Nej, precis.
För att han tycker att det är jobbigt att umgås med människor, därför att då tror de att han är människa och tycker det inte är särskilt kul.
Ja, det är så roligt att han räddar henne i första avsnittet där från att de blev attackerade av den där masken. Nu är det ju spoilers här, men det är ju som sagt avsnitt 1, bara för att han har sett det i den här tv-serien. Det är ju just roligt.
Ja, men det förklaras i boken med att deras hjärna är ju byggd av billigast möjliga komponenter, och deras utbildningsprogram är billigt skräp, så de har liksom inga så här psykologiprogram för att ta hand om folk. Så han plockar det från Sanctuary Moon, tv-serien,
bara så här direkt där, så här ostig line bara
bara för att lugna
någon, så här, räddningen i verkligheten. Ja. Väldigt, väldigt kul.
Ja, och det är då de börjar misstänka att han kanske har hackat sitt governorship liksom.
Precis. Ja,
Skarsgård är helt fantastisk. Övriga skådespelare vet jag inte riktigt vilka de är. Det är David Dahl, vad heter han?
Ja, Das Malkian. Ja, han som kanske var Polka Dot Man i vad heter den då? Den här jäkla Suicide Squad, va? Det är väl därifrån. Jag tror han var med i Dark Knight också, hade någon mindre roll. Sen är väl typ det jag har sett honom i egentligen.
Ja, det var han väl. Men de andra i teamet är ju okända. Och de är ju i princip de som är, för det är en som är borta som var med i boken, som har slagits ihop till två, eller två som har slagits ihop till en, rättare sagt.
Men de är ju bara så här roliga hippies som får stå för liksom någonstans komedin i det hela, för att de är ju
komedin och mänsklighet.
Ja, precis.
För Murderbot är ju inte mänsklig.
Nej, precis.
De resonerar ju bara liksom nästan bara logiskt. Mm. Förutom att han vill vara i fred och kolla på tv-serier.
Men det hintas ju ganska mycket om också att så här, han drömmer ju om något mer. Just det, som i den här Sanctuary Moon. Så kaptenen har ju haft någon sexuell relation med typ, ja, någon typ av robot där. Och det sägs ju inte, men han spelar ju upp. Man får ju så i de scenerna uppspelat. Och är lite så här, ja, okej, okay. Han är ju ändå lite nyfiken på det här på grund av det. Och det hintas, tycker jag i alla fall, om att så här, han vill ju känna mer egentligen här. Och att det går, ja, att ha de relationerna. För det här blir ju liksom hans sanning på något sätt.
Det kanske, men det har de nog lagt till för tv-serien, ja. För i boken är det mer att han liksom inte vill det. Nej. Han är inte intresserad av mänskliga relationer. Han börjar motvilligt gilla de här människorna.
Mm.
Och liksom inser att han ingår i deras grupp nu då.
Mm.
Men han vill egentligen mest vara i fred.
Mm.
Det är liksom hans drivande motivation att få vara i fred och göra som han vill.
Ja. Nej, det är svinbra som sagt. Varje fredag så kommer det här, men väldigt kort, ja, avsnitt.
Det är tyvärr alldeles för kort avsnitt.
Ja.
Men jag tycker att det här är... Det är en fantastisk adaption av skitbra böcker.
Mm.
Så det här är ju definitivt en säl för mig.
Ja, jag väntar lite med att säla tills det är klart.
Jag tror de har följt boken så pass nära och ändå lyckats anpassa så pass bra till tv-formatet att det kommer vara en sån.
Du tror inte att de tappar,
de kommer inte tappa bollen sista halvan av säsongen.
Nej, vi får se. Det är ju klart någon gång mitten av juli, tror jag, det här.
Ja.
Sådär. Perfekt nu om du inte har börjat titta på det här.
Jag hoppas det blir mer säsonger, för jag tror det är 3 böcker till bland de här små noveller också.
Ja, det återstår väl att se då. Men jag menar, om man nu har kommittat och jag vet inte, det känns som att det här har kostat en del dock.
Ja, fast det är inte någon jättebudget.
Nej, alltså det är ju billigare att göra så. De är ju inte, det är inte jättemycket olika scener de egentligen.
Nej, det utspelar sig på 2 olika ställen med standardmoduler, så det är egentligen förmodligen samma ställe som man spelar in på.
Precis, det känns som att exteriören också är fotat på det här, så här vetenskapsmuseet i typ Valencia som, ja, allt, det ser ut exakt som
ja, men jag tror det är väl, jag tror det är ganska liten budget för en sci-fi-serie det här.
Mm. Murderbot i alla fall. Mats frälar redan. Jag väntar lite som sagt tills det här är färdigt. Vi har spelat lite spel också. Du har spelat Roadcraft.
Ja, det har jag ju. Ska jag ta det först eller vill du?
Kör. Är det här ett Mats-spel?
Det är definitivt ett matchspel. Därmed inte sagt att det inte är ett andra människors spel.
Ah, det här vet jag vad det är.
Vadå?
Har det inte gjorts en vintervariant av det här också när jag såg bilderna?
Jo.
Har inte du pratat om det här?
Nej, därför att jag har pratat om förra gången som heter SnowRunner.
Är det så det? Man åker liksom och bärgar saker i...
Och antagligen har jag pratat om kanske förra gången till det som heter MudRunner också.
Det har du gjort. Det känner jag. Det är nog det jag känner igen.
För att det kom ett spel som hette MudRunner för 100 år sedan. Så var det en massa copyright-bråk om det där. Och utgivaren ägde rättigheterna eller någonting i den stilen. Så då sket de i det och följde upp det och gjorde något som hette SnowRunner. Som var enormt mycket större variant. I korthet går ut på att köra diverse ryska lastbilar i lera. Och kanske leverera lite stockar
bara den meningen. Det går ut på att köra ryska lastbilar i lera. Jag har redan kört dem i snö, men jag vill köra dem i lera också. Det
men
är,
i SnowRunner
det är inte en expansion, det är ett nytt spel.
Ja. Men i SnowRunner finns det ju då amerikanska lastbilar också.
Ah, okay.
Och så finns det kartor som utspelar sig i USA, i Ryssland, i Sverige finns det en karta.
Oj, var är man då någonstans?
Oklart, någonstans okay. I norra mellan Sverige liksom.
Ah, ja.
För det är liksom, det finns ju skogsbruk och grejer, du kan leverera stockar och... Och SnowRunner blev enormt. Det kom kanske 10 rejält stora expansioner med nya kartor, nya bilar, nya allting. Jag har inte ens spelat klart hela för det är så jäkla stort nu.
Mm.
Och det var skitbra om man gillar liksom långsamma spel där det går ut på att försöka hitta vägar runt liksom hinder. Och...
Men man är ute egentligen och så här terrängkör
ja, precis.
Med sina feta lastbilar.
Exakt, och det är det går ut på. Men sen finns det lite uppdrag runt det där. Att du ska leverera kanske, du ska hitta en lastbil som har sjunkit i träsk, dra loss den, rusta upp den och leverera den till någon andra sidan kartan. Liksom.
Men var inte det här exakt, alltså upplägget låter ju exakt likadant som det var både i det här SnowRunner och MudRunner.
Ja.
Vad är nytt i det här?
Nej, men är det bara liksom det är de jag pratar om, det är de jag har inte kommit till
själva spelet än.
För sen släppte de SnowRunner Expeditions som var en minivariant av samma sak med lite lösa uppdrag, det var inte lika bra. Bra, men inte jättebra. Och nu då...
Typisk Mats-säl. Det är bra, men inte jättebra.
Ja, nu då Roadcraft, som jag är lite besviken att de glömde att de kunde kalla för Roadrunner.
Ja, om de får det.
Ja,
jag tänker att
vad heter det? Det är fågelart, säger att det är döpt till fågeln.
Ja. Ja, det kanske man får det. Annars är det Warner va som
ja, äger. Jag tror det. Ja. Hur som helst, Roadcraft, jag höll på att säga Roadrunner. Är det är lite mer ett spel om det har mer av en story. Det är mer sammanhängande uppdrag. Det är inte lika mycket köra bilar i gyttjan planlöst liksom.
Uh-huh.
Utan här handlar det om att det finns 7 eller 8 olika kartor. De är enorma. Det finns mängder av grejer att göra på varje karta. Men varje karta börjar med att du kommer dit med din lilla scoutbil. Så du ska rulla in och leta reda på en lämplig bas för att göra lite katastrofhjälp.
Okej.
Okay. Det är första kartan, så är det en storm som har kommit in. Eller det är väl typ dåligt väder i alla kartorna egentligen. Men någon
därav
form,
att det då på något vis har blivit lerigt eller saker ja, har
någon form av
naturkatastrof
har förstört ja. Området. Så det finns liksom byar som behöver katastrofhjälp, vägar som behöver byggas upp. Du måste liksom få igång industrier igen. Och om du gör det i rätt ordning så underlättar det ju. För om du bygger upp industrin så kan du ju få betong som du kan använda för att bygga broar.
Mm-hmm.
Så du kanske slipper tippa 8000 ton sand i en flod för att komma över den.
Det låter inte jättekul. Vad ska du göra
men om du vill
ja, så kan du.
Så kan du tippa 8000 ton sand i en flod för att komma över den.
Men det finns det säkert människor som vill.
Det finns det. Det finns ja. Massor på Reddit redan som har gjort det. Det är de som finns en enorm jävla sjö typ som Hjälmaren på
som bara någon tänkte att
första kartan
den här fyller vi igen.
Någon i en Reddit tråd har ett projekt att fylla den där med sand och asfaltera den.
Ja okej. Okay. Ja. Det låter som här människor som bygger så här jätteprojekt i Minecraft. Så här, ja,
exakt så.
År liksom. Ja. Ja, okay.
Men det är liksom det är lite mindre vad ska man säga, det är mindre omfattning än SnowRunner. Det är liksom det är inte lika stort, det är inte lika mycket fordon. Men kartorna är större än i SnowRunner. Bara att det är färre av dem. Så det är som sagt 7 eller 8 beroende på hur man räknar.
Mm.
Men jag har ju spelat det här sedan det kom för typ 1,5-2 veckor sedan. Konstant varenda ledig stund och jag har gjort 3 kartor klart.
Ah, okay,
så det är enormt. Det finns massor att göra.
Ja, det är liksom klart det här. Ja, det är ganska ja. Saftigt pris. Det är ändå så här 40 euro typ.
Ja, ja men det är ett fullpilsspel. Liksom. Ja. Det är man får valuta för pengarna.
Mm.
Jag är fortfarande skitkul. Jag kommer spela klart det, men det kommer ta några veckor till. Och det, man åker runt där med sina lastbilar. Och grejen är, du låser upp bilar som du hittar i världen eller får som belöningar när du klarar vissa uppdrag. Då är de rostiga. Och sen finns det en orostig version som du kan köpa. Vissa av dem är begränsade av level, du levelar upp liksom. Men du kan köpa orostiga versioner och de är lite, lite bättre än okay. de rostiga versionerna som du får gratis. Så i takt med att du spelar igenom så byter du liksom ut. Så att jag kanske har en så här grävmaskin som jag tycker är lite för kast. Det tar lite för lång tid att släta ut sanden när jag ska bygga en väg. Och då köper jag en som inte är rostig.
Då blir den lite
och då
bättre.
Är lite bättre. Och då kan jag dessutom måla den som jag vill och ha min egen logga på det.
Det känns som att det här skulle de ju kunna tjäna multum på när de gör så här licensgrejer av det här. Vill du köra ja. Liksom en Caterpillar igen? Jag vet inte vad ja. Det är, så här John Deere. Eller vill du ha en Volvo?
Ja. I SnowRunner hade de ju fejkade märken för det mesta.
Ja.
Här har de väl lite mer riktiga. Och det är väldigt mycket ryska grejer.
Ja, men
för det är liksom tunga lastbilar som kör i skogen, de är ofta ryska.
Ja, det är så. Alltså. Okej, okay. Finns något ryskt i det. Jag tänker också bara att så här, det kan man skita i för att det är ingen som bryr sig om vad ryssarna tycker idag.
Ja,
så
vi
kan
nej, men det finns liksom...
Vi bara snyltar på deras varumärken.
Ja, typ så. Men det finns någon Hummer och någon Land Rover och sådär också.
Okay,
men det är, på det stora hela är det väldigt mycket öststat.
Vad är det för studio som har gjort det här?
Det är vad fan Saber Interactive som har gjort massor av liknande saker. Mm. Men det här är den spelserien. Alltså jag älskade ju SnowRunner. Jag tyckte att det var så mycket så generöst liksom med all DLC och grejer. Och det här är lite samma sak. Det är enormt mycket att göra. Man ska ju gilla långsamt tempo.
Men det här är ju såna här mattspel som du sitter med. Det är ju en simulator ja. Det här, precis som allt annat egentligen.
Alltså,
du...
Ja, det simulerar ju liksom det simulerar känslan av att köra lastbil.
Precis, det här är ju roligare.
Det är inte realistiskt så, det är mer Hollywood-fysik.
Ja, precis. Det, ingen hade ju tyckt att det var kul att sitta och jobba i ett riktigt katastrofområde, tror jag. Sådär, det här är ju väldigt mycket mer.
Ja.
Men det är ju fortfarande den Jag vet inte riktigt
det simulerar de roliga bitarna.
Ja, precis.
Liksom.
Men det har ju ändå kanske mycket andra simulatorer, så har det ändå någonstans. Det låter ju som att det här är tydligare mål och syfte.
Ja, definitivt. Det finns ju en story på varje karta. Mm. En huvudstory som du går igenom för att klara den, så att säga. Och då låser du då upp efterföljande kartor i någon slags miniträd, för det är som sagt 7 eller 8 stycken. Så. Mm. Och den storyn förmedlas från Det är ständiga kompanjon Kelly, som är, man blir lite orolig för hennes mentala hälsa bitvis.
Det här ska det vara en riktig person det här, eller?
Ja, det är en riktig person. Okay. Mm. Så det är din handel liksom. Mm. Så hon ropar på radion då med lite uppdrag. Och ibland säger de saker som att they say time heals all wounds, but then they haven't had any real wounds.
Ja, det här är ju människor som har levt.
Så det är människor som har levt. Men ibland är hon jätteglad och ibland säger hon sådana där saker.
Okej, det är man lite så här,
ibland blir hon lite filosofisk. Ja. Hon gör ett fantastiskt jobb. Det är helt okänd röstgård som heter Maddy Albrecht. Ingen aning. Men det är jättekul. Och när hon poppar upp och säger någonting. Hon gör det alldeles för sällan. Men som sagt, huvuddelen av spelet, du åker runt, bygger vägar för att ta dig över träsk, eller kör hummer genom öknen för att försöka hitta en övergiven by och som behöver katastrofhjälp. Såna grejer.
Men det är
långsamt, det är ganska vackert och det är väldigt mysigt. Jag älskar det här.
Men är det då alltså, så den största skillnaden i det här då, jag förstår saker och ting rätt då, om man jämför med då Snowcraft,
Snowrunner
och Mudrunner, ja. Att det här har en lite mer utarbetad story då.
Ja, ett mål, en liksom klar tidslinje över grejer du ska göra.
Men liksom rent spelmekaniskt så är det ganska mycket samma.
Det är väldigt mycket lika, ja precis. Det är det.
Men det är skyffla här, snö eller skyffla jord, det är liksom samma sak, tänker
skillnaden
jag.
Skillnaden här är att du kan påverka världen som du inte kunde i Snowrunner. I Snowrunner, om du körde en lerig väg, så blev inte den bättre eller sämre av det.
Nej, okej.
Men här, om du liksom har en lerig väg och du skickar en konvoj längs den, för det kan man göra. Du kan, vissa uppdrag går ut på att du ska se till att konvojer kommer från ställe A till ställe B. Mm. Och då kan du ju, om du vill, åka efter dem och putta dem liksom. Men det korrekta eller enkla sättet att göra det är ju att förbättra vägen så att de faktiskt kommer fram.
Men inte bygga en väg egentligen.
Ja, bygga en väg. Men ibland så räcker det med grus, ibland får du lägga asfalt liksom för att de ska ta sig fram.
Okej, så det är någon typ av så här, jag vet inte riktigt, ja, det simulerar liksom lite olika saker det här mer, ja, än bara själva liksom fordonen och den känslan, utan också någon typ av, ja, jag vet inte,
det du gör är ju att köra
planering, kallas det,
ja, det du gör är att köra fordon,
infrastruktur på något,
men
sätt.
Men det är liksom, ja, infrastrukturen som, ja, är huvudpersonen på något sätt. Ja. För du bygger ju, när du är klar med en karta så har du ju ett fungerande vägnät, fast det bara var liksom bortspolade grusvägar förut.
Mm. Ja, jag fattar.
Så man lämnar något efter sig.
Det här är ju verkligen inte ett Jonas-spel det här.
Nej, det kan jag tänka mig.
Men jag i simulation, den typen av simuleringar har jag aldrig riktigt.
Ja. Nej, men jag kan sitta med det här i flera timmar liksom, bara köra grus fram och tillbaka.
Ja, men det kan du, precis som du kan sitta och flyga i Flight Simulator i flera timmar.
Ja.
Men där är det ändå mer, det låter ju som att den har kanske mindre av simuleringsgrejen här. Jag kan ändå se, det, ja, finns någonting roligt ändå i att så här, just infrastruktursplaneringen någonstans kan ju vara lite så här mysigt. Det är just att så här, det är liksom inte svårt på det sättet heller, utan det är mer bara att,
nej,
så här,
det här är ju lättare än vad Snorren var.
Du hela tiden liksom bara kommer någonstans och du, ja, ser din liksom utvecklingen du gör, och att, ja, det finns något tillfredsställande i det kan jag också kanske gilla. Det är ju samma, precis, sak i liksom action-RPG-spel, att man hela tiden så här, man kommer ihåg var man var,
ja,
och nu är jag här, och det, ja, finns någonting i det.
Jo, precis, det är liksom, du blir inte, du får inte bättre skills eller någonting här, men som kartan jag spelar just nu liksom, du behöver byta ut rör.
Mm.
Då behöver du att stålverket fungerar, för de tillverkar rör av stål. Och för att stålverket ska fungera så måste du ha en konvoj dit med material, och den konvojen måste över en bro som är pajs, och då måste du ha betong för att bygga upp bron.
Och då måste du få igång betongfabriken.
Ja, och så måste du ha sand för att bygga en väg så att, som till bron, för de här lastbilarna klarar inte av terräng liksom. Så du har en tydligt utstakad väg, och du bygger den här vägen, och sen skickar du den här konvojen, och den kommer fram efter kanske några misstag som du måste fixa. Och sen har du liksom en fungerande industri här plötsligt. Då har du ju verkligen gjort något. Det är, liksom, det är en utveckling hela tiden. Liksom. Allting blir lite bättre hela tiden. Utan att du levlar
och ska få bättre skill för det. Du ser ju också vad du åstadkommit någonstans på kartan.
Ja, exakt.
Där, att det bara alltså du successivt liksom jobbar dig framåt. Ja, ja, men jag kan någonstans kan jag se det. Sen vet
det,
jag inte om
det är tillfredsställande.
Jag vet inte om jag skulle lägga 40 euro på det här kanske. Men det verkar vara ganska många timmar ändå.
Det är väldigt många timmar. Jag har ingen aning om hur många timmar jag har just nu, men nej. 2 veckors kvälls- och morgonspelande liksom.
Det här är liksom Mats go-to nu.
Ja.
Ja, det är ditt heroin just nu.
Ja.
Ja,
ja, det är, för mig är det definitivt en säl.
Ja, säl till
Roadcraft.
Roadcraft, ja. Jag har ju också min liksom vana trogen ramlat ner i ett nytt liksom action-RPG-träsk.
Ja, som vanligt.
Som vanligt. Det finns ju några stycken på marknaden nu. Det var ju ganska skralt under ganska många år.
Ja.
Sådär. Men nu har vi ju liksom ett par ganska stora och så några där bakom. Och nu börjar även komma lite indie-titlar som är helt fantastiska. Det är ett spel som jag tror att jag köpte det i Early Access fortfarande, men nu såg jag precis att jag har lämnat Early Access nu, vilket jag misstänkte. Ja, det kom i sin liksom 1.0-version. Då plockade jag upp det. Och sen måste det då varit så att kort efter det så kom det också då och är liksom officiellt nu släppt på Steam.
Ja. Det är, vad heter det här?
Det heter Slormancer.
S-L-O-R.
S-L-O-R-M-A-N-C-E-R. Slormancer.
Okej.
Okay. Och det är en liten fransk studio baserad i Nice som heter Slormite Studios.
Såklart.
Som har utvecklat det här. Det är bara 2 snubbar egentligen.
Ja.
Som har pysslat med det här tydligen sen då 2017. Och man släppte det då i någon typ av Early Access-version då på Steam 2021.
Ja.
Och nu är man klara.
Alltså, Mancer vet jag det, men vad är Slor?
Alltså, Slor är egentligen så här grundvalutan så där, i det här spelet. Det följer egentligen så här, den klassiska liksom, action-RPG-formen. Där är det inget nytt. Ja. Likt typ Diablo.
Det är lite Diablo-likt på bilderna här.
Ja, alltså fast det är mycket mer
grafiskt.
Det är mycket mer pixligt det här.
Ja.
Den har ju liksom en pixelgrafik.
Ja, nu ser jag. Okej, ja, det ser ju jättefint ut.
Verkligen. Jag gillar otroligt den grafiska liksom stilen väldigt mycket. Annars är det ju liksom inte riktigt isometrisk, men snarare liksom kanske någon 2D liksom vy man rör sig i.
Men det är lite så här Zelda-vyn liksom.
Ja, lite mer så kanske. Klassiska. Och inte den klassiska. Många action-RPG har ju den här liksom isometriska vyn om man spelar. Alltså de stora,
det här är mer uppifrån. Det skulle kunna vara sprites. Det kanske är sprites.
Ja, det är sprites egentligen. Du springer ju runt på någon förrenderad bakgrund liksom med pixliga förrenderade monster som du liksom har ihjäl.
Ja.
Och väldigt mycket sådär som action-RPG-spel har existerar det här. Du har liksom skillträdet, du har skills, du har liksom loot som droppar med stats som du uppgraderar hela tiden. Mm. Ingenting konstigt här. Grejen är bara att såhär, det här är så otroligt liksom simpelt på ytan, men den har så otroligt mycket roliga och ändå såhär hyfsat djup system, och man blir ju, jag kan ju bli lite, eller ganska mycket upprörd till exempel över att 2 jävla snubbar i Frankrike, som jag förmodar rätt mycket på sin fritid liksom har bajsat ur sig någonting som rent spelmekaniskt liksom gör någonting som är i hästväg bättre än vad liksom Diablo 4 har lyckats åstadkomma under hela sin utvecklingsperiod. Alltså det är nästan provocerande.
Men det är väl egentligen fördelen med att ha en klar vision och inte ha en massa kommittéer och chefer och utgivare som säga sitt. Liksom.
Och kanske till Diablos liksom 4 som liksom är liksom sorgebarnet i rummet här nu. Ja, vet jag inte. Det låter ju som att kanske Path of Exile 2 lite har blivit det också. Men att så här, de behövde väl någonstans efter release, så tror jag att man ganska snabbt tvingades överge visionen man hade för att egentligen göra någonting annat. Och det tror jag beror på, nu gissar jag bara här, men jag tror att från början så var det nog just med den här öppna kartan, alltså att man försökte göra någonting som
snackar vi Diablo nu,
som var lite mer MMO-igt än kanske ditt klassiska action-RPG.
Ja.
Och det var nog inte riktigt vad spelarna förväntade sig, och när det sen tog lite tid att liksom verkligen presentera vad man ville göra, då hade redan någon som bestämmer kanske fått kalla fötter, och så tog man ett beslut att så här, vi måste göra någonting som är mycket mer liksom innanför ramarna och i mallen.
Det är väl två problem där. Dels måste de tjäna en satans massa pengar.
Så är det ju.
Eftersom det blir så här,
ja, det har ju varit en utvecklingstid här och ett utvecklingsteam som helheten. Så pengarna ska ju in någonstans. Men de har ju också gjort några miljarder på det här.
Och dels så har de ju
försäljning.
Folk förväntar sig ju någonting när de ser Diablo.
Så är det.
De förväntar sig ett visst spel. Mm. Här har de ju inga författade meningar, för det här är ju helt nytt.
Det är helt nytt. Men,
och de, som du säger, de är indie, de gör det på sin fritid. Om de tjänar 5 svamp där, skitsamma.
Jag hoppas att det här går svinbra för dem och att de fortsätter utveckla det här, för det finns så mycket roliga spelmekaniska saker man verkligen kan bygga vidare på. Och framförallt att de liksom har ett endgame och någon typ av så här metaprogression som action-RPG som är som bäst oftast har. Att du hela tiden känner liksom att du tar dig framåt och att du blir starkare och det låser upp nya saker att göra. Det har ju liksom, Diablo har ju inte varit i närheten av det. Där är det så här,
det där är ju viktigt. Grindandet blir tråkigt rätt.
Ja, grindandet, alltså så här, det går ju ut på att grinda de här spelen. Men om man lyckas förklara det till att det snarare är någon bara liksom hela tiden en utmaning, och att du tydligt ser vad du ska och att du tydligt kan se tillbaka på vad jag en gång var, så känns det ju mycket mer tillfredsställande.
Men du måste ju ha någon form av player progression, alltså att du går framåt, både din karaktär och du själv.
Och det
rör dig framåt.
Och det är det liksom Diablo har nu i så här 9 säsonger, och det är egentligen så här, varenda jävla gång så är det bara så här, ja, det är en liten ny färg i ett område på kartan där du ska döda något, och så samlar du på dig någonting. Och
men det är samma sak som du dödade förra månaden liksom.
Det är det, det är bara, vi har döpt om det till någonting annat, och så finns det någon liten ny mekanik som gör någonting, liksom de har inte byggt på det här liksom Diablo 4 någonting. Där måste man ändå säga att Path of Exile var väldigt mycket bättre, men det har andra problem eftersom crafting-systemet ser ut som det gör, och som en casual-spelare så finns det ingen poäng med att försöka göra din egna coola gear, för att materialet du samlat på dig är värt mycket mer att sälja till andra. Jaha. För att chansen att du ska lyckas göra någonting du verkligen behöver, det är så minimal. Det är alldeles mycket så här, dra i den ena armen banditen och hoppas att du får bar. Ja. Men den chansen är så minimal, så att du måste ha så mycket så du kan dra 5000 gånger för att faktiskt få någonting du vill göra. Så det blir inte lika roligt för mig som inte har så mycket tid att lägga.
Nej.
Men här i alla fall då, det finns en story. Den är väldigt rolig. Det märks ju att det här är människor som liksom älskar liksom populärkultur. Det finns ett del i spelet där man är i ett trollkarlstorn, för det är man. Där liksom det bara haglar Harry Potter-referenser överallt.
Vid
ett läge så jagar man, jag vet inte fan, det är Indomitable Sock of någonting. Och det är så uppenbart att så här, det här är ju liksom Sorting Hat. Men i det här har de istället en liksom äcklig så här strumpa man sätter på sig. Men den här liksom trollkarlen som är med, han bara, vi kör med den där sockan fortfarande, men vi har hållit på i flera 100 år nu, så den är senil, så där den placerar eleverna. Det makes no sense. Men så här, traditioner, de är svåra att ändra, säger han bara som en så här ren liksom parentes. Det är ju väldigt, väldigt kul.
Ja, men det låter som, de tar sig själva på lag och stort allvar.
Ja, och liksom storyn är ju action-RPG, Diablo till trots kanske, det är de väldigt bra på. De har åtminstone en story som ändå är ganska liksom kittlande och bra. Det är ju egentligen inget annat action-RPG som gör det.
Nej, här men är de har det svårt ju att gå vidare med sin spelmekanik.
Ja, här är det ju snarare så att så här, storyn är väl inget speciellt. Det är ju tramsigt. Det är ju bara, alltså, det är någon kung som är utlåst från sitt slott där någon ond trollkarl har barrikaderat sig. Och man måste hitta det så här Seal of Almighty Magic Removal. För att, alltså det är bara så här, det är ju trams. Liksom,
ja, men det är bara, du ska leta reda på The MacGuffin.
Och så leder det till nya MacGuffins för att liksom ta dig vidare. Det är liksom, du tar dig igenom den här single play-kampanjen och sen låser du upp liksom då liksom endgamet, som ju i alla de här spelen liksom är egentligen det stora, det är liksom målet i slutet. Men så står det ner vad det är. Det finns 3 stycken karaktärer. De är väldigt så här basic. Det finns liksom en
Barbarian, elf och
Barbarian, elf och en magiker i stort sett. Och alla de här 3 har liksom 3 underklasser som man kan specificeras i. Och så har de vad kan det vara, en så här 8 skills kanske, som du liksom låser upp allt eftersom du liksom levlar.
Får du nya förmågor när du levlar alltså?
Ja, alltså precis. Du låser upp nya liksom skills allt eftersom. Och när du väl börjar använda en skill, då låser du upp liksom nya saker som du kan då liksom förbättra skillen med. Massa olika.
Ja, det är ju kul när man låser upp nya grejer. Det är roligare än att bara bli 5% bättre på att slåss med svärd.
Nej, verkligen inte. Vilket liksom är Diablos stora problem. Om vi ändå går till sorgbarnet, att det är så här, wow, nu fick jag något som gjorde 10% mer damage. Och så byter jag ut den. Det är så här, Det är inte jättekittlande.
Det är inte tillfredsställande.
Nej. Här är det ju snarare att så här, här kan du verkligen så här fundamentalt ändra vad varje enskild liksom skill gör.
Uh-huh.
Verkligen på djupet. Och det är det man gör då när man dödar monster och samlar på sig då såna här slår, som det heter.
Slår. Jag tänker på slurm från Futurama.
Ja, det är ju så här gröna bluppar typ, uh-huh, som du liksom dammsuger upp, som man då liksom investerar i sina skills. Du kan när som helst, hur som helst, bara flytta runt allt det här du har bluttat ut. Så om du bara har provat en skill och bara, det här var inte min grej, då bara späckar du den, kör in allting i någon ny för att testa den. Det är väldigt sådär bara,
tack,
när som helst.
Jag är så jävla trött
bara,
på spel som bara låser den i, utan anledning.
Det här kan
utan
du
liksom, behövs.
Ja, det här kan du liksom göra på flyen. Hur mycket som helst, det kostar dig absolut ingenting. Det är bara att köra. Det är verkligen så här, öppnar upp liksom för uppfinningsrikedom. Och du kan verkligen så här, nej, men jag är trött på det här, nu vill jag göra det här istället. Det stora grejen i spelet är, och det här tycker de har gjort ganska, ganska smart. Det stora är liksom dina vapen. Som kan, de har något så här, det heter också någonting, slår reapers tror jag de heter.
Okay.
Där då barbarian, eller riddaren såklart, har svärd. Den här då huntren har pilbågar och magiken har någon typ av trollstavar. De här liksom låser man upp. Den stora mekaniken egentligen på kartor är att man hittar små liksom portaler som man ska gå över, så spårar de fram lite monster och så dödar man dem och så stängs den här portalen. Det är liksom egentligen
Oblivion.
Ja, men typ, det är en liten grej man går på golvet så här, som är, och de har liksom en procentchans att släppa liksom då ett nytt vapen helt random. Och det finns, alltså jag tror att varje då karaktär har alltså 250 olika som gör helt unika saker. Så att det är verkligen så här, ja, den här kanske grejen kanske är bra med den här skillen. Så det finns väldigt mycket, alltså du kan kombinera det här fan i evighet.
Så det är inte bara liksom det här svärdet gör ett mer i skada.
Nej, de liksom fundamentalt bara ändrar egentligen så här, vad vissa skills också gör. Och till det hör också att du kan i många fall också levla upp de här, så att de liksom, när du har maxat dem, oftast på level 100, så får de helt nya förmågor och gör helt så här bananas grejer.
Okej.
Så det är igen bara, du måste liksom levla upp den här liksom pilbågen för att se så här, undra vad den gör när den går in i sin liksom sitt supermode.
Ja, just, men tar det skit lång tid eller?
Alltså det är väldigt olika.
Okej. För jag tänker, om det tar liksom 18 timmar att levla en pilbåge, kanske man bara orkar göra en.
Nej, alltså det går ju fortare mot slutet. Sådär. Då går det ganska fort. Och väldigt många är så här, jag levlar upp en pilbåge till level 50 och en annan pilbåge till level 50, då slås de ihop och blir en helt ny.
Aha.
Så det är hur mycket som, sånt som helst.
Alltså jag skulle vilja se spreadsheetet bakom det
här
spelet.
Alltså de här, man tänker då, okej att de har hållit på sedan 2017 då, det är ändå 9 år, men det är 2 pers. De har gjort fruktansvärt mycket och så otroligt mycket mer roliga saker än vad egentligen något annat action-RPG i genren gör. Endgamet är så här väldigt tydligt, du klarar spelet, fine, det är vad det är. Liksom, som det är i alla såna här spel. Där finns det lite olika, liksom, endgame-loopen är egentligen, du gör en grej för att samla på dig en liksom en liten valuta som sen gör att du kan köpa
inte slurm, nej slurm.
Ah, det heter något annat, slurm, elder slurm tror jag det heter. Och är bara någon sån här lila gegg istället. Och det då använder du för att låsa liksom, för att betala för att göra två andra liksom olika liksom aktiviteter.
Okay.
Det ena är den första då aktiviteten som du gör för att samla på den här liksom, liksom valutan. Det är ganska klassiskt vad du har gjort i single player kampanjen. Det här nya då låser upp ett som är typ ett horde mode. Du liksom står i ett rum. Det är 100 waves och så får du efter varje liksom våg välja någonting som gör det lite svårare.
Mm.
Och så byggs det på med dina liksom liksom betalning, eller det du får på slutet blir liksom mer. Så egentligen. Och det andra är typ ett torn som du klättrar högre och högre upp i.
Ja, det är ju en klassiker.
Ja, säkert. Det är ganska, man känner igen de här. Men dolt i de här två finns också nya saker du kan låsa upp liksom som förbättrar din karaktär.
Ja.
Det ena är små liksom,
du kan du göra de här under tiden som du gör själva huvud storyn,
så du gör, nej, du låser upp det delvis, men du är klar med single play kampanjen egentligen. Den går ganska fort och så här kuta igenom. Om man bara vill. Jag tror jag var så här level 40 liksom när jag var klar med den. Så det är ganska mycket mer här. Du har ganska tydliga grejer så här. Du ska klara det här och här och här, då låser du upp liksom ett nytt steg som låser upp nya endgame aktiviteter. Så det är väldigt så här, det låter, det är väldigt mycket så här checklista, men det finns hela tiden någonting att göra. Alltså någonting av de här sakerna blir aldrig tråkigt, för att jag får alltid någon typ av betalt när jag har gjort det.
Ja.
Vilket är ganska, vilket inget annat sånt här spel i genren egentligen gör. Så allting blir väldigt liksom tillfredsställande.
Det låter lite som Blizzard borde anställa med killar.
Jag också. Eller helst inte.
Nej,
för då får
inte
de väl inte göra det de är bra på längre. Och de har också tänkt på det här att om jag nu skulle liksom vilja levela upp en ny karaktär, så allt det jag har låst upp med min första karaktär, det har jag också på min nya karaktär.
Ja.
Så det går mycket fortare då om jag vill liksom levela upp en om nu vill jag börja spela riddan istället. Det enda det är att jag måste ju hitta alla hans svärd. Men
ja, just.
De har ju en motsvarighet i pilbågar, så det finns ett system som gör att jag liksom kan snabba på den processen och hitta dem utan att gå in liksom på detaljer.
Ja.
Det riktigaste endgame-systemet är någonting som liknar egentligen, om man spelar Path of Exile, deras liksom kartsystem, där man låser upp lite olika liksom noder. Jag har klarat en karta här, nu kan jag ta den där, och det leder fram till en boss. Och jag i slutändan då kan liksom börja target-farma vissa typer av gear som, alltså allt så här, det finns legendary gear i det bästa, och de har liksom vissa nya egentligen förmågor som du låser upp, som liksom radikalt också kan ändra liksom din karaktär och olika skills. Så det finns hur mycket som helst att pilla med.
Det låter ju som de har tagit liksom, så de har satt sig och funderat över vad som egentligen är kul med sådana här spel, och så har de gjort det.
Uppenbarligen är de ju inte bara fans av populärkultur, men också att de har ju spelat otroligt mycket action RPG, tror jag, i sina, alltså jag antar att det här är snubbar som liksom kanske har växt upp med Diablo eller någonting sånt där, spelat Pax Avesa, och de har liksom bara plockat det bästa ur liksom den godispåsen, och sen har de i det också verkligen gjort sin egen spin på det.
Varför har inte det här sålt en miljon?
Jag vet inte.
Det kanske har i och för sig.
Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att det har sålt som tusan. Det är som sagt släppt full version nu på Steam. Man ser i den här endgame-grejen man är inne i att det finns lite liksom slots där de skulle kunna peta in nya grejer. Så jag antar att det kommer att komma, jag gissar att de kommer att släppa expansioner som man får köpa till. Eftersom det inte finns någon typ av, det finns ju inget sånt här jävla in-game store eller någon sån jävla crap.
Nej.
Så det kommer kanske att komma nu. Jag hoppas att de får lite mer resurser här nu i alla fall. Det kostar 2 eller 20 euro, så det är inte alls.
Ja, det är ju lite rimligt.
Nej, och jag har nog fan 80 timmar i det här säkert redan, och jag är typ inte i närheten av att vara klar med min första karaktären, så att det är ju, älskar man
50 öre per timme,
har nått i den stilen, då är jag inte ens klar. Så älskar man action RPG-genren och verkligen vill ha någonting spel som liksom gör allting rätt, det finns egentligen ingenting jag har, det finns en kanske liten grej att det, finns, att
det måste ju vara någonting, det är,
nej, men det var kanske inte,
annars vore inte Jonas recension.
Nej, men så här, det var inte frustrerande, men ibland spel har, så här, JRPG:n, framförallt Final Fantasy-spelen har ju en, jag vet inte om det här också kanske lite förekommer i liksom From Software-spelen, att någonstans så stöter du på en boss som helt uppenbarligt är så här, det här är bara en stat check.
Ja.
För att du ska kunna ta dig vidare så måste den här dö.
Ja. Och klarar du inte det, då är du inte redo liksom.
Nej, och det dyker upp en sån där man har liksom klarat allting annat ganska så här, den liksom, liksom resan har varit ganska så här, ja, men jag har klarat det, har varit lite svårare, men det har gått ganska den resan. Sen stöter man på den här och det blir bara som ett jävla så här, det är bara en vägg som bara bang.
Och det är ju hela From Softwares katalog för mig.
Ja, sant kanske. Men där hade de kanske mått lite bra, bättre av att de målen tidigare kanske skulle varit lite lite svårare. Man skulle vridit upp svårighetsgraden lite 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 mer där, så att det steget inte hade blivit,
lite svårighetskurvan blir plötsligt en vägg.
Den blir bara en vägg, och när man väl har klarat den så blir det helt plötsligt ganska lätt igen. Så där fanns det lite så här balans, men det är ingen stor grej. Men jag kan tänka mig att det blir en liten resa där det var verkligen uppenbart att så här, okej, jag är level 80. Jag behöver typ bli level 100 nu. Men jag har klarat allt det andra, så att det här blir lite så här, jag har typ gjort det, så nu får jag bara fortsätta med det. Det finns lite hjälpmedel som gör den resan ändå ganska så här, inte jättetråkig, men samtidigt var det inte, där var det inte liksom superkul i några timmar.
Man måste levla för att ta sig förbi liksom.
Ja, men när man är väl förbi den, så det är så här också, det är liksom en boss som är så här, varenda grej är så här one shot mekanik.
Ja.
Så det är verkligen så här, fuckar upp bara en gång så bara död.
Ja.
Jag tror att det kanske finns vissa kombinationer av så här liksom specialförmågor på din utrustning och vissa såna här vapen som kanske gör den lite lättare, men krävs massa experimentering och jag bara orkade inte. Men det var väl möjligtvis min enda kritik.
Ja.
Så att, men sluta inte om du stöter på den, utan kötta på bara och ta dig förbi den, för sen blir spelet fantastiskt. Sen kliver du in liksom kanske det riktiga endgamet,
ja,
och då är det asroligt igen. Så att det här är en sån
The Slormancer
ute nu.
Bara på Steam eller finns det
bara på Steam? Det är PC-exklusivt. De har sagt att de jobbar på next-gen-versioner. Det går att spela med handkontroll. Det går att spela som ett klassiskt action-RPG där du liksom musklickar dig dit du ska gå och kastar dina förmågor. Det finns också vasta styrning. Alltså, som jag använder. Som kanske inte är supervanligt i den här typen av spel. Men det funkar väldigt, väldigt bra det här.
Mest klickande.
Ja, det brukar vara mest klickande. Men det är liksom, det kanske är som en kombination det här egentligen mellan en sån här liksom, liksom hack and slash 2D hack and slash spel och typ ett action RPG. Så det funkar väldigt bra med vasta styrning. Jo, en annan grej också. Så jag går och tänker på det, som också bara, det är så här, en så rolig grej att man kan ha för mycket movement speed.
För mycket.
Ja, så man rör sig så in i helvete jävla snabbt.
Ja.
Vilket gör att så här, när du trycker bara lite då, det här blir problemet då med vasta eller om man spelar med handkontroll.
Ja.
För att man liksom, när man rör sig lite då så bara pjong, så sticker liksom karaktären iväg och rör sig mycket på skärmen. Och när man har klarat av en karta så öppnas det en portal och liksom hitboxen på den portalen är så himla liten.
Okay.
Så det är skitsvårt ibland och så här manövrerar bara så att jag står så att prompten kommer upp att jag kan gå vidare.
Ja.
Men så här, så jag rör mig för fort. Det borde ju inte vara ett problem i ett spel.
Nej, det känns som en sån grej de kan patcha också.
Men det är ett problem här. Gör något bara att jag trycker på en knapp istället eller något bara för att röra mig vidare. För det blir väldigt så här frustrerande när jag bara jag kan inte trycka på portalen för jag är för snabb. Det är väldigt roligt. En sån jävla säl.
Det låter så faktiskt.
Slormancer, plocka upp det. Och stöd Slormite Studios. Jag ska också säga det att de har tydligen jobbat ihop. Det är två killar då, men de har jobbat ihop med en kompositör som har gjort musiken. Den är fantastisk i det här spelet. Otroligt så här. Den fångar liksom precis rätt stämning för vad det här är för någonting. Nästan på varenda så här karta. Otroligt snyggt soundtrack. Det kan man nog köpa till också på Steam om man är lagd åt det hållet. Så, nu ska jag sluta prata action RPG här.
Ja, men det var ju lite peppande.
Ja, det här borde man... Det här är svårt att se att det här inte skulle vara ett GOTY.
Ja.
Vi är ändå halvvägs genom året nu.
Ja.
Ish. Jag vet inte riktigt om det kommer att komma någonting som är... Det ska komma fyra grejer som är bättre.
Det blir svårt.
Många nu jag orkar med. Ja. Ja. Var det väl egentligen det vi hade att bjuda på?
Jag tror det, jag har inget mer.
Nästa vecka, ska vi säga, då kommer Lisa Medin hit och gästar. Hon är serietecknare.
Ja.
Har en Kickstarter på gång nu för sin då nya... Jag vet inte, serietidning, seriebok, grafiska novell kanske.
Jag kommer ju inte hit och gästa nästa vecka. Men vi får... Se till att skicka in en massa roliga frågor ni som kan.
Jag ska försöka komma upp någonting i våra sociala medier där i väntan på Lisa. Men hon, det verkar vara liksom sci-fi och musik på något vis. Eller fantasy och musik i någon fin liksom kombination som är hennes liksom grej i hennes böcker. Så ska jag prata serieteckningar och, eller serietidningar och nördiga saker i största allmänhet. Också säsongens näst sista avsnitt ska sägas. Så! Annars är det lyssna mejlat nördigt.nu och så finns vi på Instagram, där heter vi Nördigt. Det var det vi hade bjuda på den här veckan. Tack för visat intresse, tills nästa gång. Puss, hej!